välkomna.
Hej allihopa.
Josh och Kajsa här. Det var ett tag sedan jag var med på podcasten sist.
Ja, förra gången var det ju bara jag själv som introducerade podcasten. Och innan dess var jag och sa
ja. Ja, så det var nästan ett år sedan nu. Och det, nej, inte första gången detta året menar jag.
Ja. Känns det bra?
Det känns väldigt bra att vara tillbaka faktiskt.
Jag tror många har saknat din röst också.
Ah, det är bara att lyssna på de gamla. Ja. Men ja, vad ska vi prata om idag då, Josh?
Ja, som vanligt så kommer vi ju prata lite grann om vad som har hänt i studion sen förra podcastavsnittet. Och sen så har vi nu gått från att vara veckovis sändning till att vara månadsvis sändning. Så att varje episod blir som en månadsspecial. Och den här gången har vi Daniel Gustafsson som gästar vår poddradio.
Mm. Mm. Och vi kommer att klippa in den här intervjun mitt i.
Ja, mitt i episodet. Så att vi bara lyssnar vidare. Och i slutet så kommer vi som vanligt läsa upp insändarmail. Och om ni sitter kvar då så kommer ni även få höra vem som vann Fredrik Strömbergs bok. Alltså Fredrik Strömberg. Precis. Som var vår gäst förra avsnittet.
Så alla ni, vi tackar alla som har mailat in tackar, och tackar. Vill ha en bok.
Mm.
Men då kör vi.
Yes.
Vad hände sen sist då?
Jo, det som alla tänker mest på är såklart att Upcon har varit.
Uh-huh.
Jag och du var ju tyvärr inte på Upcon, utan vi skickade iväg Soja och Jenny år.
Ja, som gick väldigt bra, så som jag förstod det.
Ja, ja. De fick, förutom att de hade ett bord där de sålde våra böcker och lite små leksaker och sådär, så höll de en två föreläsningar. Och ni som undrar hur det har gått kan ju...
Jag undrar också hur det har gått.
Läs bloggen!
Läs bloggen! Är svaret.
Så att du inte pratar med tjejerna. Men ja, vi kan inte säga så mycket om det för att du och jag inte var där. Och egentligen hade vi tänkt bjuda in Soja och Jen för att berätta lite om hur det har gått. Men tyvärr så är tjejerna väldigt upptagna.
Ja, och lite grann på grund av den tekniska begränsningen så har vi inte lyckats få det att fungera heller. Så att, det är bara jag och oss här. Ja, vad är det för någon fest du varit på då?
Nej, men i samband med premiären av teatern så var det ju lite ambassadfolk där. Alltså folk från japanska ambassaden.
Mm.
Och tydligen så hade de någon slags mingelfest på gång. Och då passade de på att fråga om jag ville komma dit helt enkelt. Och det lät ju jättehäftigt för det skulle vara en fest hemma hos ambassadören Akira Nakajima. Och de hade bjudit in folk från utbildningssektorn, även handels och lite nu kulturfolk som de försöker få in.
Ja, det är väl väldigt kul att få vara med som kulturfolk också.
Ja, jättekul. Alltså, det var sån tur att jag ringde till dem och frågade på ambassaden vad de hade för klädkod. För jag tänkte gå dit sådär som jag brukar se ut, fast lite finare. Men tydligen så var det lite mer business-klädsel där.
Ja.
Så jag kom undan ganska bra. Men när jag gick dit så var det en annan fotograf som hade på sig jeans och sånt. Han stack därifrån väldigt snabbt sen.
Ja, kanske på grund av klädkoden. Vem vet. Just det, alltså på grund av priset du fick. Det var ju från tävling vi var med i förra året.
Förra året, just det. The International Manga Award heter det.
Ja.
Och nu när du nämner vill jag bara nämna innan jag glömmer bort det.
Precis.
De har utannonserat den nya omgången nu. Så att tävlingen är i full gång och alla ni som är sugna på att vara med ska gå in till japanska ambassadens hemsida. Där hittar ni mer information. Precis. Om det.
Ja, har du något mer du vill lämna om festen? Ja, jag är väldigt ledsen att jag inte kunde vara med där.
Men ni borde komma med för det stod poliser utanför huset och kontrollerade att man var verkligen rätt inbjuden person.
Att man stod på listan.
Ja, ja, ja. Och det var precis som i filmerna. Man kom till ett litet minipalats och där inne var en jättestor balsal. Folk i bara kavajer och kostymer, finklädda. Och fick ett glas typ champagne eller vin i handen och gå runt och mingla. Och det var ju framförallt för att man skulle liksom lära känna varandra och bygga upp nya kontakter.
Precis.
Men tyvärr inte så jättemycket kulturfolk. Jag kom dit och sen hittade jag Daniel från Upcon. Alltså Daniel som leder själva Upcon. Så det var väldigt kul att det var så liten värld, just det här manga-knuten i Sverige.
Ja, precis. Man tror gärna att det ska vara lite mer, men det är ganska mycket egentligen jämfört med...
Alltså jag tror det finns mycket mer, men jag är glad att de ändå har börjat bjuda in lite mer kulturmänniskor.
Precis.
Låter det som.
Och om ni sköter er bra så blir det förhoppningsvis fler inbjudningar.
Oh yeah!
Oh yeah! Mm. Men det är inte bara fest som vi ska prata om. Utan vi har ju, som alla känner till, haft en teater igång.
Mm, den är fortfarande igång.
Den är fortfarande igång.
Men vi vill ju prata lite om den nu lite snabbt. För att det har blivit lite ändrade scheman för teatern. Den sista föreställningen går nu 9 maj, alltså nästa vecka på söndag.
Ja.
Så att alla ni som är sugna på att titta på den, passa på att gå.
Precis, ta chansen nu. Den kommer förmodligen inte att spelas upp igen, utan, eller det vet vi inte.
Jag tror inte det, men dockorna finns ju kvar, men precis. De hamnar någon annanstans.
Så att, för att vara på den säkra sidan, så gå och se den innan söndag.
Precis, jag fick mejl från producenten idag och hon sa att både publiken och deras reaktioner var översvallande. Så att, det är i alla fall bra, det är bra kritik.
Precis, och den har fått ganska bra betyg ut tidningar och sånt.
Ja, den har fått bra recensioner av både Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Så att,
precis, det är väldigt kul. Så att, som sagt, vänta inte längre nu, utan det här är, skulle jag kunna säga, sista chansen.
Precis.
Om ni ska vara på den säkra sidan. Så se den innan söndag. Biljettpriset ligger inte på så mycket heller, så att det är väl...
Ja, och om ni har gått dit och tittat på den och vill ge oss feedback, så är det bara att skriva till vår gästbok som vanligt, eller mejla in till poddradio.
Vill ni se mer, så är det bara att höra av er till teatern och tjata på dem.
Ja, men lite snabbt då, så har Yoga Studio även fyllt 6 år.
Ja, inte lika stor fest denna år som förra året.
Nej, förra året hade vi fest på SFO-kannen, men i år tog vi det lite lugnt.
Ja, så innan vi går upp till intervjun, så är det en grej som händer nästa månad som du kanske vill prata lite om.
Ja, kan jag göra. Alltså det berör inte så många här i Sverige.
Men det är nog kul för dem att veta.
Ja, det är rätt kul. Jag tycker själv att det är jätteroligt. Jag har blivit i vägbjuden av japanska ambassaden i Portugal att vara med och hålla i en ganska lång workshop. Det kommer vara en 2 dagars lång workshop om att teckna bakgrunder i serier. Då. Och sen så kommer det vara en annan 2 dagars lång workshop om att liksom teckna och lägga upp layout i serier. Mm. Så att det är första gången jag får chans att göra sån här mer avancerade workshop. Och det har jag verkligen sett fram emot.
Precis.
Att göra.
Är det här för allmänna publiken eller är det för serietecknare? Eller?
Det är blandat. Och det bästa är, om du frågar mig, det är att de bjuder iväg med en hel vecka då. Mm. Det blir 10 dagar i Portugal och de betalar både flyg och hotell, så det känns bara jättelyxigt.
Lite jobbformen också, så att säga.
Ja, men när man tecknar så mycket som serietecknare, så är det de här sakerna man ser fram emot. Att få åka iväg ibland och göra lite...
På komment och träffa folk och föreläsa och bara få åka till olika ställen helt enkelt.
Ja, exakt. För även om man älskar att teckna, så det blir ju väldigt mycket... samma sak man gör varje dag. Så att allt annat sånt här som bryter är jätteroligt.
Precis, det ger en inspiration och glöd igen.
Exakt.
Som ni hör, så händer det väldigt mycket i studion och vi far och flänger i olika delar av världen. Så ja, det var väl det.
Vi kanske inte ska hålla i det här så mycket längre, utan bjuda på den här jättebra intervjun som vi har spelat in.
Och lite grann värt att nämna innan intervjun, det är att vi spelade in den under SPX.
Ja, förra året,
precis, till och med. Så att det här med poddradion har varit igång ganska länge, men inte riktigt kommit framför nu. Men,
vi har haft så många inspelade intervjuer som vi ville ta upp. Och sen så har kanske poddradion inte hängt med på samma
tempo.
Exakt. Men för er som inte vet vad SPX är, det är... vad är förkortningen för? Men det är fanzine-mässa som hålls årligen på Kulturhuset i Stockholm.
Mm.
Och det var som sagt under den förra årets omgång då, som vi haffade tag i Daniel Gustafsson, som är känd som manga-bibliotekarien.
Ja, mer om honom och XPX får ni höra nu.
Ja, precis. Här kommer en presentation.
En sak till. Om ni tycker att det låter lite lågt, så är det för att vi satt passandevis i ett bibliotek när vi spelade in det här. Så
inte vilket bibliotek som helst, utan Serieteket.
Och där var ju vi tvungna att hålla ljudvolymen lite låg. Så
typ viska.
Viska. Men förhoppningsvis så ska det gå bra ändå, så att ni hör.
Spetsa öronen.
Precis. Men vi kommer tillbaka efter intervjun, där vi går igenom mail och vinnaren såklart.
Till Strömbergs bok.
Ja.
Varsågoda.
Hej.
Ja, hej allihopa. Vi sitter här nu med Daniel Gustafsson. Och han är bibliotekarie i Gävle. På internet är han känd som manga-bibliotekarien som recenserar manga i sin blogg. Han skriver dessutom artiklar om manga och serier för lokaltidningen Arbetarbladet samt tidningen Bild och Bubbla och recenserar för Bibliotekstjänst. Och man har även fått höra Daniel på lokalradio, Radio P4 Gävleborg. Hur låter din presentation, Daniel? Är du nöjd?
Jag är jättenöjd.
Väldigt
jätteproffsigt. Vi har inte missat någonting här. Kan du lägga till?
Nej, det blir bra så.
Ja. Välkommen till vår lilla podcast.
Tack så mycket. Jättespännande att vara här.
Ja. Prata lite mer om dig. Vad har du för bakgrund sån här? Och vad gör du för någonting?
Ja, jag är en ålänning på drift här i Sverige. Bott i Sverige sedan 98 och plugga lite förstrött innan jag försökte knyta ihop min akademiska förvirrade säck och insåg att det var bara bibliotekarier som fanns.
Det var inte så bara.
Nej då.
Bibliotekarier är ju väldigt specifikt vad jag har förstått. Om man, för att få den tjänsten man måste läsa väldigt krångliga kurser. Jag hade en kompis som ville bli bibliotekarie och hon tyckte det var jättesvårt.
Jag tror du skulle säga att man var tvungen att läsa mycket.
Ja, men det är väl en förutsättning.
Ja, det är väl en bonus som man gillar.
Inget måste, men det blir ju bättre så.
Ja. Men du har ett specialintresse, manga. Du gillar ju serier, men manga är ju en del av det också. Hur kommer det sig att du börjar läsa manga?
Alltså, dels har jag alltid läst serier ända sedan jag var liten. Och precis när jag började som bibliotekarie 2003 så hade precis Dragon Ball slagit igenom. Ja. Och det var ingen som fattade någonting i biblioteksjävla i alla fall. Och eftersom jag alltid gillar serier så såg jag en liten öppning. För då var jag inte ens fast anställd. Så tänkte jag, men då hoppar jag på det här. Jag gillar serier, jag lär mig det här. Och så var det ju väldigt underhållande. Ja. Ja, Dragon Ball kanske inte är det mest lysande som finns, men...
Jag tycker det är ganska bra ändå.
Ja, vi är uppväxta med Dragon Ball. Jag vet inte om det syns i våra egna serier, men kanske.
Men jag tänkte på, så hade du någon kontakt med manga innan Dragon Ball? Eller det var din första kontakt med det?
Ja, förutom ska jag säga, Sandy Bell på
80-talet.
Precis.
Videobutikerna.
Ja, det fanns något annat också. Macron One har jag något svagt minne.
Star Singer?
Nej.
Nej, jag missade det.
Silver Fang så är det. Okay. Jo, men sådana saker. Men då tänkte jag bara att det var tecknade serier på TV. Liksom.
Man brydde sig inte så mycket som liten att skilja dem åt och vad som är vad, utan tecknat är tecknat.
Ja, men precis. Först He-Man och sen Macron One.
Men hur var det att plocka upp manga då och läsa Dragon Ball? Hur kändes det när du hade plöjt igenom det? Funkade det eller kände du bara... Ja, det här var konstigt, men jag kör på det ändå.
Alltså, Dragon Ball-böckerna är väldigt speciellt de första 15. Är så väldigt... De är bladvänder helt enkelt.
Det är svårt. Jo, det är det verkligen.
Jag vill gärna veta vad som händer. Så det var... Sen tycker jag att de tjägar till sig mot slutet. Men då var det ändå för sent. Då vill jag ändå se slutet.
Då var man fast redan.
Ja, efter 30 böcker, vad ska man göra?
Men hur skulle du säga den stora skillnaden mellan just manga och vanliga serier?
Det är att i manga i regel så är... Men utifrån karaktärerna är vi i fokus. Det var karaktärerna görs som är intressanta. I många andra serier så är det handlingen som är i fokus. Ja. Jag inbillar mig det här i alla fall. Ja. Medan man kan ju lätt byta ut Batman mot Spindelmannen och serien
bekämpa, lika. Bekämpa skurken.
Ja, och Kalle och Musse-serierna kan man byta ut. Alltså Kalle blir arg, Musse är präktig och tråkig. Men annars är det hyfsat lika. Men det är svårt att byta ut Krille från Kick-Off mot Son Goku Dragon Ball. Det blir någonting annat.
Ja. Det har varit kul att slänga in honom där.
Eller om man tar någon liknande serie som Inuyasha och Son Goku. Det blir ändå två helt olika serier om man byter ut dem.
Mm. Nej, men jag tycker det är det som är så kul med manga. Det finns så mycket utrymme för att utveckla karaktärerna. Mm. De kanske alla börjar som stereotyper. Men sen ju fler sidor man läser om dem, desto mer utvecklas de till egna personer. Mm. Men de manga du måste ha fått läsa då i början, då måste det väl varit manga för barn och ungdomar?
Ja, jag började ganska fort köpa själv på engelska.
Okej, var hittade du dem? Vilka var dina källor till det?
Precis, för till en början så var det ganska svårt att hitta manga.
Ja, precis.
För det var ett väldigt långt tag där Dragon Ball var liksom svensk manga. Då var det den enda som gick upp tag på.
Min första manga som jag läste när jag fattat om manga, det var faktiskt en Batman.
Va? Oj.
Av Kia Asi, vad heter han? Asimiyaki. Han är till en ganska känd manga-tecknare i Japan.
Okej, okay. Ja, fick...
Nej, han fick göra en Batman, fast gjort i liksom manga-stil.
Vad roligt. Precis, jag hörde lite om att det fanns en sånt Marvel Ghost-manga. Mm. Jag har sett bilder på Spindelmannen-mangan. Mm. Men jag har inte läst något idag. Det var ganska kul faktiskt.
Ja, vi borde försöka få tag på det.
Men de släpptes väl aldrig på engelska, utan det var väl bara från Japan.
Ja, just den här Batman blev så pass stor succé så den släpptes sen. Men problemet var att allting spegelvände sig för att man skulle kunna läsa den västerländs, så att det blev som Batman när så blev det lite fel. Two-Face skadade ansiktet på fel sida.
Ja, just det. På tal om det, höger vänster sida, hur var det då som västerländs läsare att börja sätta syn på?
Och som vuxen.
Ja, som vuxen och läsa liksom fel sida. Kändes...
De första 5 sidorna var lite kluriga, men sen tyckte jag att det var, nej, men det var som att knäcka en rebus. Det var inga större problem.
Och nu är det mer naturligt att läsa från båda hållen.
Ja, nej, men redan efter första Dragon Ball så tycker jag att det funkar väldigt bra.
Ja, det är nog de första sidorna som du säger bara som man har problem med. Sen
måste
det
tänka om lite grann. Och sen så framförallt barn, de snappar upp det här väldigt lätt.
Ja, de till och med säger att även manga som görs i Sverige borde läsas från japanska läshållet.
Så. Jag har förstått det så att det är många som tycker det är häftigt att läsa någonting som föräldrarna inte fattar. Mm. Kan inte en tjuvläsa?
För oss har det varit väldigt naturligt. För vi har ju asiatisk bakgrund och våra böcker läses ju det japanska läshållet också. Så att vi har aldrig riktigt förstått det här med, men varför tycker man att det är så konstigt att det ska läsas från andra sidan? Det är ju bara att vända boken och öppna upp det och läsa på.
Det är som sagt för mig nu när jag bläddrar i tidningar och sånt här, men de går oftast bakifrån och fram.
Ja, det gör det ju.
Ja, men det kanske är det, för det gör jag också.
Ja, precis. Det kanske är. Kanske var mer naturligt egentligen det var. Västvärlden har inte förstått det.
Ja, så läste alltid min mamma med veckotidning när jag var liten. Så läste alltid jag läste den så.
Det var vad roligt. Det kanske är det smaskigaste där i slutet.
Ja, men du ser det här när i slutet.
Ja, i slutet. Det är vissa point.
Men nu när du har lyckats hitta manga på egen hand, vad är det för typ av manga som du gillar mest?
Jag är ju fortfarande väldigt svag för den här så kallade pojkmangan från Shonen. Men just nu har jag precis upptäckt den här matmangan. Den är ju väldigt rolig.
Åh, vilken av dem? De har jättemånga sådana här roliga.
Som en Iron Book, Jan.
Har du läst den här Japan? Eller?
Japan.
Är det den som...
De bakar bröd.
Ja, men precis. Han kan inte göra vanligt bröd, men han gör sådana jättekonstiga.
Jag är jättefascinerad av vad man kan göra med manga. Just det här, som du säger, laga mat. Ja, men att de kan med ord beskriva, och med ord och bild beskriva hur gott det ska vara, hur väldoftande det är.
Och framförallt så är det en väldigt kreativ sak också, just liksom att baka bröd. Liksom så här, om man berättar det för barnen idag, liksom, ja, men det är en jättespännande manga om hur man bakar bröd, så tänker man så här, hur spännande kan det vara? Men om man väl kommer in i det här och ser hur han bakar en Fuji-bröd i en tävling och sånt, och man liksom tror att allting går misslyckat, sen så plötsligt så...
Men jag tror egentligen manga, det som är så magiskt med det är fortfarande karaktärerna, att det är de man framför allt följer. För jag kommer ihåg att jag började läsa en manga som heter Slam Dunk, också för killar, som handlar om sport, basket. Och jag har IQ 0 när det gäller sport. Jag springer som mest till bussen om jag verkligen vet att jag hinner med den.
Om du verkligen måste.
Ja, precis. Och basket var inte alls intressant. Men sen när jag läste den här Slam Dunk, har du läst den?
Ja, det har jag. Ja,
så fastnade jag för en på en gång. Och min lilla syster som inte heller gillar svårt, hon började läsa i basketregler. Mm. Och det gick inte att sluta läsa den helt enkelt. Så det
är samma med Kickoff. När jag fick den på mitt bord så tänkte jag, aha, en ny svensk Buster. Men det var det ju, alltså Buster då, en svensk tidning som kom på 70-talet. Som jättetråkig, tycker jag.
Jag är väldigt... Buster då, hoppas jag.
Ja, inte Kickoff.
Ja, men Buster, ja, precis. Buster är jättetråkig och handlar bara väldigt seriöst om fotboll. Och jag är inte så sportintresserad heller.
Nej,
okay. Så kom Kickoff och det var underhållande i alla fall, fast det var fotboll.
Tack, det glädjer oss att höra.
Det har varit en balansgång där för vår del när vi jobbat med den. Att vi försöker ha så mycket fotboll som möjligt så att vi får killarna, men samtidigt så lite fotboll som möjligt så att tjejerna inte tröttnar. Eller de som inte gillar sport.
Ja, precis.
Och de som inte gillar fotboll. Mm. Men så som vi har förstått det så har det varit väldigt uppskattat att ha någonting där som gör avstamp. Att liksom, det är ingen fotbollsserie, men det finns där i bakgrunden som en liten drivkraft till Krille.
Jag tror det som var balansen att du kan om sport, du Kajfa då, som skrev manus, och jag som inte kan någonting om fotboll, jag får teckna det. Då blir det så här, ja, jag får teckna det så att det blir intressant för mig som inte gillar sport.
Men det är någon god kombination.
Ja, precis. Ja, det var lite roligt faktiskt. Hade jag fått bestämma helt så hade det faktiskt handlat om hockey.
Ja, det blev hockey, men jag tyckte det var kanske lite för...
Lite för mycket att rita.
Ja, för mycket rustningar.
Ja, skridskor och...
Precis. Jag tog med bandy, hoppas att du tycker att det är hockey light.
Ja, det är precis, det är hockey, inte riktigt.
Om jag fått välja så hade det varit wrestling.
Oj!
Kanske kommer någon svensk wrestling-serie sen på en dag.
Ja, kanske. Jag måste hitta någon som tecknar.
Men om vi går tillbaka till ditt yrke lite grann. Du har ju en manga-bibliotekarie-blogg. Blogg. Vad inspirerade dig till att skapa den och vilka är den för?
Ja, från början så var jag barnbibliotekarie. Det är inte längre, men det var mitt vikariat. Och då finns det något som heter barngruppen i Gävle, där alla en barnbibliotekarie från varje filial träffas. Och så, ja, men gå igenom lite övergripande saker. Och då började jag berätta om serier och manga. Jag hade en liten Daniel-punkt, manga-punkt varje. Ja. Ja, men det här är bra, den här handlar om, den här har vissa sexuella konstigheter som då kan den här är bättre att köpa. Och sen började det bli, av någon anledning, det är bra för mitt ego, nu börjar bli ganska känt. Så folk började mejla och ringa från närkommunerna, Sandviken, Söderhamn. Och ett tag så skrev jag ett nyhetsskick som skickades via Bibliotek Gästrikland, alltså till alla bibliotek i Gästrikland, där jag recenserar de nya serierna. Men så kom jag fram till att en blogg är betydligt enklare för mig. Och då kan fler läsa och kommentera också.
Så det var framförallt för bibliotekarier i början. Mm. Men sen så hittar sådana som vi till den också.
Ja, min huvudmålgrupp är ju fortfarande bibliotekarier. Eller folk som inte gillar serier men måste jobba med det i alla fall på något sätt.
Ja, men då är vi fel.
Det är en snabb guide till det.
Men jag uppskattar din blogg väldigt mycket. För jag surfar in dit nästan dagligen. För att,
oj.
Ja, men det är verkligen jättekul. För vi jobbar så intensivt med serier. Så vi borde egentligen läsa mycket manga. Men vi hinner inte framförallt de här nya manga som dyker upp. Mm. Så det är väldigt kul att du recenserar ändå väldigt aktuella och nya manga.
Så att det är lite tips för alla bibliotekarier ute i Sverige som lyssnar på det här och vill ha lite tips.
Eller alla barn och ungdomar.
Ja,
eller
barn och pappor som vill. Ungdomar och barn. Precis, föräldrar.
Ja, eller mangatecknare som inte hinner läsa någonting.
Precis, en snabb grej. Men vad har du för ambitioner med det nu då? Har du tänkt att utveckla på något vis eller går den?
En hajirig kollega som jag har och vän, han vill att jag ska ta betalt för den. Men det tänker jag nog kanske inte göra. Men alltså jag håller på att skissa på en bok just nu. Mm. Jag vet ju inte om det är någon förlag som lyssnar så är jag väldigt intresserad.
Han heter Daniel Gustafsson, ni vet hur ni kan nå honom.
Precis, vi kommer lägga ut en länk i bloggen sen så att ni vill veta mer om bokidén.
Precis, men vad är det för bok då? Kan man få höra mer eller är det väldigt hemligt fortfarande?
Alltså det är ju typ manga för dummies. Alltså som bloggen fast. Fast mer. Ja, den titeln är redan upptagen, upptäckte jag.
Jo, det är det faktiskt nu när jag tänker efter.
De är ju väldigt snabba ute de här för dummies.
Finns allt för dummies.
Men manga för idiots är lite taskigt.
Ja, det var lite att ta i. Hur väljer du ut vilka manga du ska recensera?
Det gör jag inte, utan det är bara det är slumpen.
Det är slumpen?
Alltså det är så jag skriver artiklar för Arbetarbladet. Och då blir det när jag precis skrev en artikel om skräckmanga. Så då köpte jag in skräckmanga för att läsa lite. Och sportmanga kommer nu, kickoff nämns i nästa artikel.
Kolla utkik. Ja.
Och så jag skriver om hentai nu nyligen, så då fick jag köpa lite sånt. Det var lite spännande.
Vad jobbigt.
Ja, men det måste vara en väldigt tuff artikel att skriva om just för att det är så. Manga är fortfarande väldigt mycket ihopkopplat med att det ska vara barn som ska läsa det. Mm. Jag kan tänka mig att det blir väldigt stora diskussioner sen när man diskuterar hentai.
Jag hoppas.
Ja, det är väl det man vill.
Det är väldigt kul också för att när jag började komma i kontakt med manga då i mitten av 90-talet innan Dragon Ball slog igenom. Då var det fortfarande lite så underground. Och de som kände till manga, då sa jag att manga bara våld på.
Mm.
Så att det är lite kul nu hur det har kunnat liksom ta sig ur den här stämpeln med hjälp av massa barnserier. Så att folk som läser idag har ju ingen koppling till att det finns hentai medan jag
får. Eller de vet säkert om det. Barn hittar allting på internet. Ja.
Jag inte ska säga sånt så mycket så att
Men det var inte det vi skulle inrikta oss mot så vi går vidare.
Ja.
jag undrar, bloggar du på din arbetstid som bibliotekarie eller bloggar du på din fritid?
Både och. Så det är ju en del av mitt jobb. Och så är det mycket annat att göra också.
Ja, det kan jag tänka mig.
Nej, men det är lite både och. Jag har så dålig uppkoppling hemma just nu. Jag bor ute i skogen. Så därför blir det lite mera på jobbet. Hoppas min chef inte hör det här för mycket.
Ja, men det är ju för att främja böcker.
Ja, men det är faktiskt därför. Det är ju, syftet är ju gentemot bibliotekarier.
Ja.
Nej, men bloggar när tid oavsett om det är hemma eller inte.
Okay. Hur lång tid tar det ungefär? Och, eller hur mycket tid ägnar du till en blogg?
Inte på arbetstid utan.
Det är svårt att säga för allting hänger ihop med boken jag skissar på med artiklarna jag skriver. Så liksom ploppar det ut lite. Vissa bloggartiklar går ju väldigt snabbt att skriva. Jag recenserar det för BTJ också så att jag har ju en viss rutin.
Ja.
VTI, alltså bibliotekstjänst.
Precis.
Ja, de vill vi ställa lite frågor om senare. Mm. Vi vill veta lite mer om dem.
Om hur det funkar och lite sånt. Mm. Men precis. Vi kan fortsätta.
Om din blogg då, om vi håller oss där. Är det vanligt att bibliotek har bloggar? Och hur vanligt är det att ni använder er av ny teknik?
Alltså jag har ju 3 biblioteksbloggar som håller på.
Jag har inte hittat de andra. Jag skämmas lite här.
Nej, men de är inte under mitt namn. Utan en heter Bibliotekstipset där. Alla bibliotekarier i Gävle. Med boktipsar, för där kan jag ibland skriva om andra serier också, andra böcker, för jag läser annat också ibland.
Det ska man göra.
Mm. Och sen har Gävle ett musikbibliotek också.
Och du gillar ju såklart musik också.
Mm. Ja, fast jag är ganska reaktionär i min musiksmak, så det är mycket gammal country från 30- och 40-talet.
Det är därför det är så många sådana skivor på bibliotek.
Ja, precis. Men på tal om det, om vi går tillbaka till manga lite grann, märker du någon sån här samband med att de böckerna du recenserar är också de som blir, som biblioteken köper in och som blir utlånade mest? Känner du att du påverkar manga-Sverige någonting?
Alltså, inte riktigt så, men är det någonting jag tycker ska köpas in så blir det inköpt.
Du har ganska stor makt med andra ord.
Alltså jag är ju enhetschef för valbibliotek, så det är bara att, är det någonting som jag vill ha så säger jag till att vi ska köpa det. Och sen brukar jag få tips eller frågor från inköpsansvariga på stadsbiblioteken. Jag brukar alltid fråga mig om, jag fick inköpsförslag på Hellgirl, vad det är. Bara för att ta ett aktuellt exempel. Mm. Vad tycker du om den? Ska vi köpa in den? Behöver vi alla?
Men köper ni in alltså manga på engelska också då? Ja, men det var ju kul att det inte bara är svenska nu på biblioteken.
Faktum att Gävle med filialer är ganska stor avdelning vuxenserier. Och med mycket serier på engelska.
Det är väldigt kul att Gävle har en sån satsning på serier. För där jag kommer från i Skåne så har det inte varit så mycket serier just i bibliotek.
Det var länge sedan du var på bibliotek i Skåne.
Det har funnits rätt stora avdelningar. Det har inte varit så mycket manga så. Men är det någonting allt mer vanligt nu att bibliotek börjar ta in manga och att det som ses kanske som standard att varje bibliotek borde ha en liten manga-avdelning?
Ja, det tycker jag. Jag får ganska mycket frågor om, speciellt från mindre bibliotek där de vill ha. Vi har så här mycket i budget för manga. Vad ska vi köpa? Vad är bäst hjälp?
Okej. Ja, för det är någonting vi gärna vill prata med dem också, hur det funkar på bibliotek och så. Vad jag har förstått så samlas man tillsammans på bokmöten då, något liknande och diskuterar. Och när jag gräver lite grann på internet och försöker få reda på vad bibliotekarier har tyckt om manga tidigare, så jag har hört att det i början var väldigt omdiskuterat om ifall man ska ta in det eller inte. Vad känner du av det?
Hur gick den diskussionen i början? Så?
Alltså allt nytt. Bråkas de lite grann. Nej, men skrämmande. Men jag först ska säga utan att vara allt för elak.
Vi censurerar bort det med en massa ljud.
Rollen som bibliotekarie har förändrats. Då när många blev bibliotekarier på 70-talet. Då var här folkbildande. Vi ska låna ut god litteratur bara. Och min skola, det är mer allmänbildande. Mm. Demokratiskt, det ska finnas allt.
Förkänner och folket.
Vad sa du?
Böcker och
tolken. Ja, men ungefär. Nej, men det ska inte bara finnas Kafka, det också. Men det ska också finnas Kitty-böcker.
Mm. Det ska finnas högt och lågt.
Ja, annars vet man inte att det är lågt.
Men då finns det alltså 2 generationer bibliotekarier då, de som...
Ja, men jag hårdrar det lite grann. Så.
Ja, för det var också det. Jag brukar åka runt i Sverige och hålla föreläsningar på bibliotek. Och det har ju blivit allt fler manga-lektioner nu. Och oftast är det väldigt unga bibliotekarier som är väldigt på det här. Och sen ser man kanske någon som är lite äldre och grymta i hörnet. Inte alltid, men ibland. Mm. Så var det jättekul. Det var en ung tjej som sa till mig att men det finns de som inte tycker om manga här. Mm. Och det finns vi som är unga som vill öppna upp biblioteket för folk. Och bjuda in folk. Mm. Och det har jag märkt att det har blivit väldigt mycket kurser och föreläsningar. Jag tycker det är jättekul. Mm. Har ni sånt på biblioteket hos er?
Det har vi. Och så kommer ju ni nu i höst.
Ja. Vad bra.
Precis, i september tror jag.
Ja, 17.
Ja, i Gävleborg.
Precis.
Ja. Så lite reklam.
Nej, men annars så nu är det inte så farligt med serier längre, för de kommer en större bov och det är tv-spel på bibliotek.
Ja, jag har hört att ni kanske, alltså, att biblioteken kanske vill ta in tv-spel.
Det har vi redan.
Det har ni redan.
Vi lånar ut konsoler också.
Det var roligt. Varför är jag inte född under 2000-talet?
Ja. Göteborg var först och sen Gävle hör till de tidiga.
Okej.
För det är också ett medium som andra med början, mitt och slut och så vidare.
Men eftersom biblioteket har så många roliga saker tycker jag nu. Mm. När kan ni av att det kommer fler barn och ungdomar? Eller är det vuxna som smyger sig dit och tycker att det är jättekul?
Precis, och ska sätta sig in i vad barnen håller på med.
Ja, precis, sätta sig in.
Nej, men det kommer ju alltid mycket barn, men sen blir det en svacka kring de så kallade unga vuxna, alltså 18-25. De har för mycket annat för sig.
Då kan man köpa spelen själv och köpa böckerna. Och
ladda ner kanske.
Ja, kanske.
Men sen kommer de tillbaka som 30-åringar med barn. Alltså med vår bibliotekens stora problem så är det med att vi är kassa på reklam. Mm. Men förut vad vi verkligen har. Vi har spel, vi har trådlöst nätverk, vi har serier. Är det någon som vill ha någonting sig till så fixar vi det.
Är det en filosofi som generell bibliotek har och sånt? Liksom att om det är någonting man tycker det saknas, vågar man gå in till bibliotek och be dem ta in det?
Ja, jag lovar på så att vi köper 95% av det som folk vill ha. Och jag har tackat nej 2 gånger. Ena gången fick vi inte tag på boken. Vi sökte, men den var helt slut. Och andra gången var det en bok om homeopati på danska. Och då tyckte jag att då hade vi bättre... Vi hade redan så mycket på svenska, så då fick det vara.
Vad specifika önskemål det finns. Mm.
Men jag tänkte så här, lånetid och sånt för många böcker. För de, när det kommer ut något nytt så borde det vara ganska populärt. Köper ni många av en, eller är det en vecka lån eller mindre lånetid på böckerna? Hur fungerar det så här?
Just i... Nu kan jag bara tala för Gävle då. Mm. Men... Där finns det ett huvudbibliotek och 10 filialer. Och det är gemensam kö. Så att om huvudbibliotek har en bok och filialen har en och en annan filial har en, då är det liksom 3x. Okay. Så då fladdrar de runt. Och är det kö på en bok är det 2 veckors lånetid.
Okej. Okay. Annars är det en månad eller?
Ja.
Okej. Okay. Men för när jag kollar på manga och liksom bara kollar på bibliotekens hemsidor så brukar de vara väldigt utlånade och väldigt ofta reserverade långt i förväg.
Mm. Och sen är de på hyllan efter ett tag och står där också. En One Piece-nummer, vad det nu är. Mm. Jag kommer inte ihåg vad de är uppe i, 53. Mm. Men som ser inte jag på flera månader. Ja. Men sen står den i hyllan, för då är...
Då har folk kunnat köpa den
eller
läst. Ja, men precis.
Men hur ofta hamnar manga-böcker på topplistor på biblioteken?
Ja, jag vet inte. Jag är inte riktigt inne i topplistesvängen.
Nej, okej. Okay.
Men... Alltså Lasse Maja när det gäller barnböcker är ju övers, men de har vi regel mera av, så det är inte så konstigt.
Finns det någon tanke bakom hur ni placerar manga i biblioteken? Får de, är det bättre att lägga dem där det är ljust, mörkt eller...
Där de får plats.
Där de får plats.
Så klass där det.
Så det finns ingen sån här längst in i där står mjölken eller något?
Nej.
Så att de kan springa förbi massa.
Nej, men det är olika på olika ställen.
Finns det något intresse för er att ta in manga för vuxna?
Ja, vi har ju lite grann då i Gävle och... när det gäller svenska så finns det ju egentligen bara Death Note som är någorlunda lite mer vuxen.
Precis.
Förutom de som kom på svenska på 80-talet som Gen, pojken från Hiroshima, som alla bibliotek köpte utan att fatta till manga, för det var en fin serie om atombomben.
Uh-huh. Men jag tänkte på, märker du det sen också liksom att barn som växer upp och lånar manga, att de befinner sig i bibliotek med att de sakta med säkert liksom så bara tittar sig liksom vad bibliotek har och erbjuder, att de vågar sig bort från mangahörnan och kanske lånar lite andra böcker.
Mm. Ja, det har jag märkt. Till exempel när det gäller Mästerdetektiven Conan som vi har. Då är det många som har börjat läsa Sherlock Holmes och Agatha Christie. Nej,
nej. Det är väl kul att man har manga som är inkörsport sen så fastnar man andra böcker.
Alltså jag tror ju att läser man så vill man läsa annat också.
Mm. Precis, de blir ju introducerade till det här med mysterier då med Conan-böckerna.
Ja, det är så mycket hänvisningar till Sherlock Holmes äventyr och sånt i dem.
Men om vi ska ta lite så här snabb, så att de som läser Conan skulle kunna gilla Sherlock Holmes och Agatha Christie och till. Ja. Om folk som gillar till exempel Ranma, vad skulle det vara i litteraturväg?
Så dels finns det en hel del ungdomsböcker... Jag har inte läst dem, men det finns en serie som heter Samurai. Mm. Om man gillar, ja, det kanske är mer om man gillar Naruto, så man kanske går till den. Men alltså, det är ju något förlag som Bonnier står där som ger ut mycket alltså andra liksom Japan-romaner just nu. Mm.
Ja, och vad finns det mer för några stjärnor och sånt? Drama finns ju ser mycket bokväg också.
Ja,
så det är kanske
inte kärlek är inget problem.
Precis, kärlek finns ju så. Ja, Naruto sa det precis. Det är lite tips för folk som vill prova på vanliga böcker också. Så lite sköna mellangångar. Har du någonting du vill?
Ja, det finns några så här roliga fördomsfrågor om bibliotek som vi vill att du ska hjälpa oss slå hål i eller, eller bekräfta.
Jag vet inte. Kan vänta med dem.
Precis, vi väntar med dem. Men det finns ett par
frågor. Vi pratar om inköp förut.
Ja, precis. Ja. Vi chockar upp med det innan.
Vi är ju också de som tecknar och skriver manus till böcker. Mm. Och då undrar man ju självklart hur det funkar. För vi har hört någonting om att upphovsmän får ju en viss summa för varje utlånad bok. Eller hur funkar det?
Ja, jag kommer inte ihåg många ören där.
Nej, det kanske inte är så jätteviktigt. Bara man får pengar.
Precis, så att liksom vi tipsar liksom andra tecknare och sånt också. Att det är inget fel i att ha sina böcker på en bibliotek. Det är inte så att man att för nu kommer folk bara låna min bok istället för köpa den, utan man får ju även ersättning för det.
Jag tror det är 50 öre per utlånad bok. Okay. Inte riktigt säker.
Så är det någonting sånt som man ska ansöka om eller kommer det automatiskt då?
Nu är inte jag 100% säker, men jag tror det är automatiskt via våra datorprogram.
Okej. Och betalas ut liksom efter varje år eller kommer det så här? Efter en månad så får jag 50 här för att det är någon som lånar en bok eller?
Jag måste tänka nu, jag har ju faktiskt en bok på mitt bibliotek som jag har gett ut själv. Mm. Jag måste kolla upp om jag har fått, jag tror jag har fått 50 öre eller så någon gång.
Eller du som lånar den också eller?
Nej, det var min fru. Jag vet faktiskt inte exakt hur det funkar.
Men om man skulle vilja veta mer, vad ska man kolla upp sånt här då?
Det måste vara via författar... Vad heter det? Det finns någon författarförening.
Svenska författarfonden. Nej, jag borde veta det.
Om det heter någonting sånt.
Jag hittar till dem i alla fall när jag söker på nätet.
Vi kanske kan lägga ut någon länk på den här sen också. Så
ja, precis.
Om folk vill veta mer om det här.
Jag ställer mot väggen.
Men vilka ser som helst hamna i bibliotek? Eller krävs det att man har någon sån här ISBN-nummer på böckerna? Eller,
ja, precis. För det finns många som gör fanzines, precis. Till exempel.
Kan de också hitta till bibliotek?
Ja, alltså så här funkar det. Vi får kataloger från Bibliotekstjänst som kommer varannan vecka. Så vi har i regel då inköpsmöten utifrån de katalogerna varannan vecka, för att vi rotar ju själva också. Mm. Lite grann vad vi vill skriva upp. Men i de katalogerna så är det egentligen alla serier som släpps i Sverige som är med i dem. Och då är det olika så kallade experter som recenserar. Bland annat jag recenserar serier.
Vilka är de andra experterna?
Jag vet, Fredrik Strömberg vet jag recenserar. Det finns, men det är ofta författare. När det gäller faktaböcker så är det ju advokater som recenserar advokatböcker och så vidare. Och det kan man kan nog, känner man sig att man är en expert, så får man kontakta BTI, Bibliotekstjänst, så kanske. Men i alla fall i de listorna så då är det också böcker som utger dem på författarens bokmaskin och sånt som recenseras. Men då gäller det att man, då får man ju på något sätt se till att de kommer till BTI. Och jag vet, alltså min bok, vi ska prata om den. Jag gav alltså ut en bok som heter Självmördarens ABC 2003 på HLT förlag. En liten diktsamling.
Ja, en diktsamling, okej. Okay.
Eller något.
Då förstår man bättre titeln.
Och de som tryckte boken, och skickade den till BTI automatiskt. Så då kom den och blev jättesågad och inget bibliotek köpte in den.
Precis, men om ni nu lyssnar här och vill och är lite nyfiken på den här diktsamlingen, så gå in till ett bibliotek och
gärna 50 år.
Precis, och be dem få in den så att ni kan låna och läsa den. Du får ta namnet igen.
Självmördarens ABC.
Självmördarens ABC av Daniel Gustafsson. Ja.
Men då passar det att ställa den här fördomsfulla frågan från oss som är lite rolig. Vi har fått höra från folk.
precis, kompis.
Men det känns så dumt att ställa en fråga, men man brukar skoja om att bibliotekarier är misslyckade författare som...
Ja, jag sitter ju här.
Som sitter där som...
Stämmer det, tycker du? För du har ju ändå lyckats ge ut din egen bok, och det är en till som du nu jobbar med. Så att det borde väl slå hål på den här liten.
Nej, men så är det klart att det finns sådana som har en massa romaner i byrålådan som inte blir utgivna av olika anledningar. Men det finns ju också sådana... Det finns det byråtekarier som också är författare.
Som jobbar med både och då?
Ja.
Är det för att trygga ut kassan då för författare, eller är det bara att de vill jobba med böcker och research?
Man är ofta är de väl byråtekarier från början.
Okay. Där ser man
så att det finns lite eld bakom den här röken också.
Men det är klart att nog våga på sig att det finns en handfull misslyckade författare. Mm. Men de kanske inte blir misslyckade i längden.
Nej. Det är ett mellansteg bara.
Mm.
Jag är nyfiken. Finns det en stereotypisk bild av hur en bibliotekarie är som person?
Ja, det är ju en kvinna med fotryktiga skor, randig tröja, hår med knuten nacken och glasögon och säger shh.
Där ser man. Nu kan du direkt svara på den frågan. Ja, det är fantastiskt.
Sitter här och försöker kika bak där vi ser någon sån
här. Ja, vi sitter på serieteket just nu. Så.
Nej, det var ingen sån som långt ögat kunde nå.
Mm. Och annars liksom en skäggig gammal gubbe med penna och suddgum runt ett snöre runt halsen. Har också hört.
Jag tror jag har sett en sån när jag var liten.
Ja, det ser jag.
Men den moderna bibliotekarien, hur ser...
Precis, den nya generationen.
Ja, precis.
Vilken svår fråga.
Nej, men nej, vi är nyfikna.
Eller du egentligen kanske bara gå in på bibliotek och se hur de ser ut där, fördomarna. Men, eller vill du svara på det?
Jag vet inte vad jag ska säga. Ja,
jag tänkte så här, som hobby då, om det inte är en bok, vad pysslar du då med?
Alltså, jag är ju en stor, jag är en passionerad wrestler. Alltså inte att jag brottar själv, men jag följer amerikansk livbrottning. Män och kvinnor i trikåer som låtsas de ger varandra på käften. Det är god underhållning.
Och då har du sett den senaste filmen?
The Wrestler, nej.
Den är väldigt bra faktiskt.
Jag ska köpa den,
tycker jag.
Men han var med i senaste wrestlinggalan, Mickey Rourke som sig själv.
Det finns någon sån här kvinnlig wrestlingskultur i Japan, finns inte det? Har du hört talas om det? De klär också upp sig väldigt roligt och hoppar på varandra väldigt glatt. Mm. Är det någonting som du tittar på också då?
Ja, de är inte så glada.
Nej, det var de inte. Jag missförfattade.
Nej, men de som jag tittar på är inte så glada.
Ja, okej. Okay. Ni gillar de här arga killarna.
Upppumpade.
Eftersom du gillar wrestling och så, finns det någon wrestling-manga som du har hittat som du kan rekommendera?
Jag läste en väldigt spännande som hette Pind, som är en yaoi. Alltså.
Ah, wrestling. Mm. Är det tecknade av en kvinna eller man?
Jag tror att en kvinna. Namnet var så att det kunde vara vad som helst.
Ja. Väldigt intressant.
Jag kommer inte ihåg, men det finns på bloggen.
Okej. Okay. Yaoi, för de som inte vet vad det är, du kanske kan förklara det bättre än jag.
Alltså, det handlar ju om kärleksrelationer mellan män. Och just när det är yaoi så är det ganska explicita bilder bitvis.
Jättebra förklarat, tack.
Ja, jag har inte sett någon sån än, men...
Ja, det var väldigt spännande. Det var en väldigt, till skillnad från viss yaoi, så var det väldigt bra manus.
Okej. Okay. Om man ju vågar ge sig på wrestling som en, så måste man ha någonting extra lägga till, känner jag.
De kanske inte känner att wrestling var stark nog.
Men det... Sen finns det en legendarisk gammal wrestling-manga som heter Tiger Mask från 60-talet. Oj. Och den karaktären har blivit en brottare efteråt.
Mm. Oj, alltså en riktig? Eller?
Ja, som har en tigermask på sig. Oj. Brottas i apen.
Alltså, det är så fantastiskt med vad manga kan ge upphov till.
Precis, nu när man tänker på man med tigermask och brottar, så jag spelar rätt mycket spel. Och jag gillar ju fighting-spel framförallt, och det finns ju det tecken. Och där har du ju en kille med tigermask. Så att det skulle inte vara om du kom därifrån eller någonting.
Nej, det tror jag nog. Åh, tecken, det är jätteroligt.
Så du spelar spel också?
Nej, inte så mycket, men
du känner till det.
Får man som bibliotekarie stå där på biblioteket och spela spel med barnen och ungdomarna som kommer in?
Kanske arrangera turneringar. Ja.
Det finns bibliotek som gör det. Vi har inte gjort det än, men det... Jag skulle spöa skiten.
Kom nu, ungen. Pratar högt i bibliotek. Kom, så ska vi match. Mm. Men hur tror du biblioteken kommer se ut i framtiden? För det låter som att ni tar in allt mer ny teknik och nya sätt att fånga barn och ungdomar på.
Alltså, vi tror egentligen på biblioteken som mötesplats, så att det kan hända saker. Mm. Ja, just, alltså teckna manga saker, det kan vara annat. För att nu är det så lätt att få tag på allt ändå via internet, via... Ja, nu vet jag inte riktigt vad som händer med Pirate Bay-domer, men det, liksom, allt finns några musklick, antingen man betalar för det eller inte.
Precis.
Och så därför måste vi ha någonting lite utöver, och där liksom, mötesplatsen pratar vi om.
Ja, men jag tror ni är inne på helt rätt spår faktiskt. Ge en upplevelse som person istället.
Och sen just hänga med. Jag menar, tv-spel är ett form av media, liksom en handling. Det är alltså, jag tror ju på berättelsen. Sen beror det på det. Berättelsen fanns ju före boktryckarkonsten. Och kommer förmodligen finnas efter.
Ja, så teatern kanske var en typ av bibliotek innan
klippfasen. Det är väldigt långsamt.
Precis. Ah, ja, vi skulle vilja se en Romeo och Julia.
Spela upp det för mig.
Spela upp det bara. Nej, jag tror jag tar det istället.
Jag är dessutom nyfiken på, hur ser en vanlig dag ut för dig?
Just det, som bibliotekarie.
Och som bloggare. Du kan berätta om din dag helt enkelt, en vanlig arbetsdag.
Ja, jag kommer 10:08 trött till jobbet.
Inför en arbetsidag.
Ja, bara början. Komma till jobbet trött.
Nej, men sen slår jag mig ner och går igenom ett 70-tal mejl som jag fått sen igår.
Oj, vilka kommer de mejlen ifrån i så fall? Är det från besökarna eller kollegor? Eller?
Kollegor och lite allt möjligt.
Ska vi fika?
Nej. Alltså jag jobbar som enhetschef så jag går igenom. Jag har ju budgetansvar och personalansvar och liksom lite överhängande frågor. Administration helt enkelt.
Måste han evighet att svara och gå igenom mejl?
Vissa behöver inte svara på och vissa är ju svar från andra.
Efter du gått igenom mejlhögen så är det lugnt.
Nej, men det är fika. Sen beror på att jag har ett visst antal informationspass om dagen. Så jag står i den gemensamma lånedisk, informationsdisken och hjälper låntagare. Och sen varannan vecka så köper vi en böcker så jag behöver planera inför det. Ja, vad gör jag mer då? Nej, men det är mycket möten. Mm. Mycket budgetmöten just nu i dessa tider.
Ja, så tråkigt.
Ja, det blir väl rätt i tiden.
Och jag har precis skrivit en årsredovisning för alla biblioteken från förra året.
Det är väldigt mycket att göra när man är enhetschef.
Mm, det är det.
Får man tid att läsa böcker?
Nej.
Okay.
Jag läser inte sådana böcker på arbetstid. Då är det lite mer mötesplatsen.
Men skulle det vara accepterat så här för en bibliotekarie att smyga sig in lite här nu och ta en bok och läsa? Eller?
Ja, så min barn- och ungdomsbibliotekarie, det ingår ju i hennes tjänst och hon gör ju det.
Okay.
Så, men det absolut, har man tid så...
Så är det tillåtet.
Ja.
Men motsvarar det dina förväntningar på hur det skulle vara att bli bibliotekarie och sen när det faktiskt blev det?
Fast vi kanske ska låta mig fortsätta dagen fast.
Ja, vi kan spara upp den frågan. Okej.
Okay. Ja, fast dagen är egentligen som en några timmar pass, några timmar administration, så lite pass och så administration.
Okej, okay, och det här passet är liksom står vid lånedisken?
Ja, lånedisk och informationen då. Då kan jag få alla möjliga typer av frågor.
Har du någon favorit?
Den första som är någon som fick när jag var alldeles ny var: vad heter den jästa fisksås de antika romarna fyllde svan med?
Va?
Och den kunde du, hoppas jag.
Det tog nästan en vecka, men den heter Garum.
Oh, herregud, är det så att ni måste besvara varenda fråga som de kommer fram till?
Vi måste ju försöka i alla fall.
Och vad drev de bara med dig?
Det var en korsordfråga.
Och då var korsord redan löst.
Så bibliotek ska hjälpa folk att lösa korsord, ja, men det här är helt fantastiskt.
Så har ni problem med veckans korsord, skynda er in. Tänk på att det kan ta upp den veckan för att de hittar svaret.
Nej, men det är med folk som har problem med en... moped, årgång, bla bla bla. Jag är inte så intresserad. Och då söker jag efter någon artikel så ser jag, ja, men det står en artikel där emot den i tidningen Din Teknik från 1993. Jag hittar någonting.
Mm, så att ni fungerar som typ Google? Ja. För folk som inte har internet?
Ja. Grejen är att Google innehåller egentligen bara ungefär 15% av allt som finns på internet.
Mm.
Att resten finns vi i olika databaser, betaldatabaser som vi har tillgång till.
Ah, så det är bättre än Google.
Oj, oj, oj.
Mm. Alltså Google är bra om man har lite, vad ska man säga, enklare frågor.
Mm.
Men är det någon fråga att bita i så är vi utbildade i att söka.
Det visste jag faktiskt inte, att man kunde vända sig till bibliotek och sånt.
Alltså bibliotekarier är informationssökningsexperter med andra ord.
Precis.
Vad spännande. Så det är inte så att det här som folk brukar snacka om, att ni ska vara väldigt allmänbildade om saker och ting, utan ni ska bara hitta information om folk.
Vi behöver inte veta det, vi ska veta var det finns.
Men har ni funderat på att skapa en ny sån här The Library och sen så... Precis, sen slår ni ut Google.
Ja, ska jag jobba på det?
Ja, precis, jag tror det finns mycket pengar att tjäna där. Jag har en fråga som
snurrar den först.
Du nämnde det här med att ni köper in böcker varannan vecka.
Mm.
Hur många böcker köper ni in då och vad händer med alla gamla böcker?
Mm, en bra fråga. Hur många böcker? Jag har det.
Men snackar vi att ni köper in två böcker varannan vecka, då snackar ni hundratals böcker?
Ja, det är mer åt hundratalshållet. Eller 50-talshållet i alla fall.
Okay.
Det beror ju lite på vad det är för tid på år. Och
för ni måste ju göra det. Ja, men annars skulle biblioteken bara växa och växa och sprängas upp i luften och bli tjock.
Ja, nej, men det är också en del av vårt, inte dagliga arbete, men väl månatliga. Vi tar fram listor på böcker som vilka som lånas ut och inte lånas ut. Vissa lär kanske vara kvar i alla fall av olika anledningar. Men...
Typ Strindberg är alltid kvar.
Ja, och viss typ av faktaböcker är alltid kvar.
Mm.
Men... Och sen är det ju många böcker med den här Da Vinci-koden kom, eller Män som hatar kvinnor-böckerna nu, då har vi ganska många ex. Det behövs inte sen. det räcker med.
Det är en väldigt stor färskvara av böcker också.
Ja, där blir det blir ju.
Men vad händer med böckerna sen när de är inte aktuella längre?
Vi säljer dem.
Mm. Man har ju sett de här försäljningarna på bibliotek. Mm. Men jag tycker aldrig att det är så många böcker som säljs. Utan det är som en liten fin låda där framme som man kan bläddra i.
Sen får jag komma ihåg att det är en hel del böcker som vi bara slänger. Eftersom de är väldigt slitna och risiga och äckliga. Vi ska veta hur det känns att ta vissa böcker. Så jag har köpt handsprit i jobbet som vi smörjer in.
Det blir man lite rädd. Så se till att tvätta era händer innan efter.
Vi har inte de böckerna på vår bibliotek. För vi slänger dem.
Det var bra att lägga till det. Så att...
Men när man köper in böcker och sånt. Hur många böckerna får de allt större och större budget nu? Eller?
Det är upp till varje... I alla fall i Gävle så är det upp till varje enhet. Eller till mig egentligen. Varje enhetschef. Vi har ju en viss alltså budget för media. Mm. Och sen vad vi gör med den.
Så manga klassas som media då?
Mm.
Jaha.
Men det klassas väl i regel som barnmedia. För vi ska köpa mer för barn är en prioriterad grupp.
Mm. Okay. Men jag tänkte på, just för att det finns ju så mycket olika manga. Liksom, som vi har varit inne på, lite alternativ manga, wrestling manga. Mm. Sånt. Finns det någon poäng för bibliotek att få in lite mer sånt som inte säljs liksom, i bokhandlar och sånt? Lite mer udda grejer?
Ja, det tycker jag. Vi ska ha både och inom alla genrer.
Mm. Men klassas det fortfarande in som barnmanga då? Eller?
Nej, då blir det vuxenserier då.
Okej. Okay.
På stora biblioteket, Gävle stadsbibliotek, där finns det två serieavdelningar. En i barnändan och en i bland skönlitteraturen på vuxensidan. Mm. Och det finns manga på bägge ställen.
Okej. Okay. Jag har en undran. Jag vet inte om jag ställer den frågan innan. Det kanske jag gör. Men finns det några funderingar kring när man ska köpa in manga? När de är till exempel som Dragon Ball 42 volymer lång eller kortare manga? Behöver ni prioritera någonting där? Eller?
Tar ni in hela Dragon Ball så att ni har allting? Eller föredrar ni mindre serier?
Jag är emot att köpa delar av en serie. Jag tycker man ska ha en hel serie. Annars är det som att köpa en halv bok.
Man ska bara köpa början och inte mitten eller slutet. Det vore ju dumt att ha slutet bara.
Ja, jag tycker det. Så antingen ska man köpa en hel serie eller ingen alls.
Det är ju bäst egentligen. Det är svårare att köpa in det då. Just för att det är så många som man måste köpa på en gång.
Jag får ju frågor från olika mindre bibliotek som vi har inte plats. Kan du tipsa på tre bra böcker som är under 10 delar? Så då har jag tipsat om Kickoff som verkar bli 6 delar.
Mm. Ja, det är bra.
Death Note med ifrån 12, men det tycker jag de fick ta.
Plus minus. Plus.
Ja, precis.
Dock att ta 4 stycken från Kickoff där. Som det
ja, men precis.
Som man räknar så. För att det är väldigt många långkörare i Sverige ändå. Det är ju Dragon Ball som är lång. One Piece och Naruto är också väldigt långa. Ja. Har ni alla tre inne då?
Mm. Inuyasha också som också är jättelång. Wow. Den tar ju slut nu snart. Hör det.
Jag visste inte att den håller igång fortfarande.
Två delar kvar.
Ja, det är... I Japan också?
Nej.
Avslutar.
Det finns en avslutad bara att man inte har hunnit översätta den.
Nej, precis.
Mm. Finns den hela på svenska eller engelska?
På svenska. Ja, två delar kvar. Mm. En borde komma nu precis och sen är det en del om en månad.
Kan vi alltså köpa upp den? För jag gillar den serien faktiskt.
Mm. Ja,
jag också. Smyng, gullig, läskig. Men just manga Sverige, man märker också liksom, på bokaffär och sånt att de säger att manga bara liksom, ja, att det inte är lika fräscht, eller inte fräscht, utan att det inte är lika nytt och spännande längre, att man märker att marknaden har stagnerat sig lite. Är det så? Är det någonting som ni märker av?
Inte jag på biblioteket så, utan vi lånas ut lika mycket. Och i och med att vi är ett integrerat skolbibliotek med en av Gävles största skolor så från 1 till 9 så kommer det nya som manga.
Slussar in dem
serier.
Så att det kommer alltid så att ni håller kulturen igång så att det slussar in de unga. Så att de,
nej, inte så länge i alla fall.
Än så länge, det är bra. Får de intresserade. För att det är en stor fördel just med böcker och serier och sånt. Till skillnad från spel som är väldigt daterade. Att spel blir väldigt snabbt gamla.
Mm.
Att efter bara någon månad så känns det liksom oaktuellt och ser gammalt och tråkigt ut och sånt. Böcker kan ju hålla sig längre.
Mm. Vissa av dem.
Jag vet inte hur många gånger jag har fått köpa in nya Dragon Ball-delar för de är sönderlästa.
Ja, barn kan väl kanske vara lite glada och hoppa runt omkring och läsa dem. De yngre menar jag såklart. Inte de äldre.
Både och.
Men händer så liksom att ni får in eller får tillbaka någon Dragon Ball, så är det någon som har suttit och färglagt den här sidan och sånt eller
vad? Nej, faktiskt inte färglagt, men de är ju sönder ibland.
Väldigt passionerade läsare.
Mm.
Är det någon som straffas då eller är det ni bara ser mellan fingrarna och låter det gå?
Det beror lite på hur den har sönder. Vi har fått in en bok som en hund hade både kräkts på och ätit på. Den fick de betala. Det var liksom för uppenbart.
Men
vanligt.
Har någon sida ramlat, för det gör de ibland ändå för att det är lite dåligt tryck sådär.
Är det det mest spännande som händer på dagen? Får man fråga så?
Ja, det får man fråga. Ja, alltså jag har ju blivit hotad med stryk också.
Oj. Men vad, av vilken anledning då?
För att jag slängde ut en person som var ganska stökig.
Okej, men det har ingenting med manga och sånt.
Nej.
Jag vill ha Dragon Ball. Nu lugnar du ner dig.
Nej, men det kan bli ganska stökigt ibland. Så att, det är väl det mest spännande.
På bibliotek, det är ibland den uppfattningen av...
Jag har gått mellan ett slagsmål och på den också. Oj. En gång.
Oj. Men, då vet vi att det finns
precis, det är lite ungdomar i Gävleborg.
Ja, vik som en panter ska hoppa mellan slagsmål och hoppa in istället.
Men om vi...
Och Nick såg att jag var gammal så sträckte en muskel.
Ja, jag känner också det. Jag sträckte mig också häromdagen. Det var så odramatiskt som jag skulle plocka upp en penna. Alla arbets kommer åt den där. Händer något? Bara, nej.
Ja, både många tecknare och bibliotekarier får gå ut och springa lite mer.
Ja, hör det farligt att se här i branschen också.
Ja, precis. Ja, vad är det som fångar ungdomarnas uppmärksamhet här i Gävleborg? Vad finns att göra för ungdomarna? Eller är biblioteket det?
Mötesknickspunkten.
Gävle är ju annars en väldigt sån idrottsort. Du vet, Brynäs hockey. Och... Nej, alltså, det vet egentligen inte jag heller. Men...
Det finns hockeylag där.
Mm. Ja. Nej, men, ja, mycket idrott och mycket mopedkörning och sånt.
Då borde de gilla sportsmanga.
Mm.
Moped och sånt, ja, får vi tänka på.
Ja, just det.
Men jag vill inte lämna biblioteket än, för det var lite frågor. Ja, precis. Ja. Så att det jag undrade över var hur dina förväntningar på att vara bibliotekare, alltså när du pluggade till att bli bibliotekare, hur det överensstämde sen med verkligheten när du faktiskt jobbade som en sån.
Ja, det var väl lite både och. Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska gå in på det. Först blev jag förvånad över att det fanns en... Fast den finns inte längre, men fanns då en skepticism mot serier, mot alltså en viss annan typ av litteratur. Det var en viss typ... Vi fick ibland så kallade C-märkningar, böcker som inte får köpas in för de anses inte vara bra. Men det finns inte längre nu. Jag och andra skrek ganska högt.
Vi gick ihop på bilderna.
Ja. Nej, men det är ju så här som jag berättade om, alltså folkbildande kontra allmänbildande, vad ska jag säga. Alltså, det ena behöver inte vara fel, men det är två olika synsätt inte. Som...
Det var ingenting som ni fick lära er på skolan, att det skulle vara så.
Nej, och jag menar, jag kanske inte skulle bli bibliotekarie då, och de kanske inte skulle bli det idag.
Så illa. Men jag är ju lite nyfiken på utbildning, för vi tänkte, det finns säkert de som sitter där ute som vill bli bibliotekarie. Mm. Vad ska man gå för utbildning då, och hur lång tid tar det att utbilda sig?
Och behöver man gå någon utbildning?
Ja, det behöver man. Dels, det finns två olika sätt. I Borås finns det en biblioteksskola som är 5 år, som man läser då från grunden, alltså efter gymnasiet.
Mm.
Annars, så som jag gjorde de flesta gör, då läser man lite olika kurser på högskolan, medan man försöker fatta vad man vill göra med sitt liv.
En klassiker.
Mm. Och då måste man läsa ett ämne A, B, C och skriva en C-uppsats. Så man måste läsa alltså 3 år. Och då finns det en 2-årig kurs i Borås också, Uppsala, Växjö, Umeå tror jag det är.
Okay.
Som man kan hoppa på då, som blir alltså en magisterexamen, alltså en D-uppsats. Så det är alltså 5 år. Jag har läst 6,5 år.
Oj, så det är en ganska lång utbildning då. Det är ju som läkare.
Det är längre än civilingenjör.
Ja.
Om man såg ganska ihärdig och vet att man faktiskt vill bli bibliotekarie.
Ja, fast det började bara efter 2 år. För annars läste jag medie- och kommunikationsvetenskap.
Okej, okay, så kan man kombinera det här 2-åriga biblioteksutbildning med vad som helst?
Ja, och egentligen bättre om det inte är litteraturvetenskap utan någonting annat.
Okej, okay, så att jag som har läst spelutbildning då kanske kan...
Det skulle vara perfekt.
Perfekt. Precis, kan jag ju skriva min biblioteket och jobba på samma sätt som du på spelning.
Jag har en kollega som var utbildad ekonomiingenjör som sadlade om.
Mm.
Han hade liksom den bakgrunden.
Är det en fördel egentligen att plugga så istället för att köra hela den långa vägen att plugga till bibliotekarie?
Ja, alltså, det finns ett överskott på folk som har läst litteraturvetenskap.
Okay.
Så det är bra med folk som är andra. Alltså, biblioteket är så mycket. Det är mycket faktaböcker, det är mycket... Ja, men mycket allt möjligt.
Men vad var det som fick dig att bestämma dig för att just ta de här åren? Och
jag kom inte på något annat.
Men, du läste ju media innan, sa du.
Jag läste media och kommunikationsvetenskap. Och sen lite olika, jag har alltid gillat litteratur och sådär. Så jag läste filmmusik, jag läste populär litteratur, barn- och ungdomslitteratur.
Ja, det går faktiskt in mot bibliotekarie, det gör du.
Och sen var det en kompis som sa att jag kom på att jag vill bli bibliotekarie. Ja, jag med.
Så kan det vara.
Men så som jag har förstått det, så är det ganska lugnt jobb. Alltså, det är inte så att man har massa deadlines och behöver stressa mycket. Så att...
Jo.
Eller finns det deadlines?
För att när vi kommer in i biblioteket så är det så tyst och lugnt, så får vi den här falska...
Alla ser så harmoniska ut. Ja. Det kanske är bra för oss som stressar mycket på vårt vanliga jobb. Kanske fundera lite grann på biblioteksjobbet. Kanske.
Men vad är det för stressmoment på biblioteksjobbet?
Jag släppte mitt hår för årsredovisningen.
Nu ser ju inte ner honom, men han har ju inte så mycket hår kvar.
Nej.
Han har rakat sig, det är inte så att han har
tappat hår. Mitt skägg.
Nu är det skägget kvar. Spara till nästa år.
Nej, men vi har en massa olika arrangemang och vi har haft liksom mångkulturdagar på biblioteket och det är mycket. Allting ska klaffa, vi ska få in rätt författare och så.
Känner du så att författare sånt är hjälpsamma och ställer upp på sådana grejer? Eller nej, bibliotek. Jag är för fin för sånt.
Alltså, nu har inte jag jobbat så mycket med det. Vi har inte haft så mycket fattarbesök på Valbo, utan det har mer varit på Gävle stadsbibliotek. Vi fick Linda Olsson för inte så länge sedan, men alltså, jag är ju släkt med henne, så det var inte svårt. Och så kommer ni nu då.
Mm. Det ska bli kul att åka till Gävleborg.
Mm. Jag ser fram emot det väldigt mycket.
Mm. Jag med.
Just det, jag hade en till fråga.
Mm.
Vad är höjdpunkten i ens karriär att vara som bibliotekarie? För det är någon som har viskat till mig att det är när man får åka till bokmässan och träffa massa författare. Eller är det också en sån här fördomsfull bild av bibliotekarie?
Är det piken på karriären och bjuden till bokmässan?
Ja, jag har varit på bokmässan i och för sig. Men jag tycker det är roligare att komma till hit.
Ja, till respekt.
Ja, jag tycker det. Nej, men alltså, bokmässan är ju ett... Det var väldigt kul att åka dit, men peak på karriären, ja.
Okej, okay. Vi får kolla med våra roliga källor. Just det, som följdfråga då, från samma källa då. Mm. Finns det bibliotekarie groupies? Alltså, som hänger efter författare?
Jag har inte upptäckt någon än.
Okej.
Nu är jag tyvärr ska jag inte säga, men nu är jag gift och hederlig, ärbar man, men... Ja, mm. Jag har inte sett någon, det kanske är därför. Mm.
Men har ni några fans själva då, som bibliotekarier?
Nej, det tror jag inte.
Okej.
Okay. Ja, men nu, vi sitter faktiskt våningen under Spex. Och är det någonting som du skulle rekommendera andra bibliotekarier kommer hit? Eller har du hittat några guldkorn som du skulle vilja ta med dig till biblioteket? Eller du är här bara för... Eller vet du, du är här för jobb, men...
Mm. Alltså, överhuvudtaget tycker jag det är bra att man åker på olika... Med typer av arrangemang som Spex, som bokmässan i Göteborg. Och...
Bokkon kanske?
Ja, nu kunde inte jag åka dit i år, men det blir nog nästa år. Allt nytt är intressant och man kan alltid sno idéer. Alltså, det är nytt att bara åka till ett annat bibliotek också.
Ja, men det tycker jag är helt rätt inställning att vara öppen till allting som finns och se vad man kan plocka ihop och förädla det man redan har.
Jag har liksom insatt ens lilla, om lilla Gävle inte så... Det finns annat också. Just det, de har tänkt så, men vad smart.
Hur stort är Gävle egentligen om man får någon bild av det? Jag kommer ju från Stockholm och är sådär mallig.
Mm. Ja, nu är jag väldigt kass på både geografi och statistik.
Ja, samma här.
Men lagom stort.
Mm.
Jag fick min gamla vanliga chock som jag alltid får när jag kliver ner i tunnelbanan.
Okej.
Okay. Alla ska ut och in samtidigt.
Mm.
Jag känner igen det.
Jag kommer från Skåne.
Jag bor ju i Ockelbo, alltså ett litet hus på landet.
Med.
Där man går till dit man vill.
Det är där prinsen kommer ifrån. Eller inte prins än. Eller vad kallar man honom för nu?
Han blir väl hertig, va?
Hertig.
Eller något. Mm. Jo, jag har sett honom.
Ja, just det. Det här hänger inte ihop med podcasten. Men jag tänkte ändå fråga. De säger ju att folk är väldigt beskyddande mot Anja när han kommer till Ockelbo. Mm. Har du varit med och skyddat honom?
Alltså, han har ju faktiskt ringt på min dörr en gång.
Oj, ja.
Ni kan vilja säga.
Ja. Han skulle till sina kompisar som hade flyttat i ett vitt hus med gröna knutar. Han tog fel hus.
Så kom han här. Fest redo.
Mm. Jag tog ingen bild på honom och sålde eller så.
Oh.
Det var väldigt redan uppgjort av dig.
om vi går tillbaka snabbt till bibliotekarieyrket.
Mm.
Vilka skulle du rekommendera det här för? Om man då är 16, 17, 18 nu, går gymnasiet och älskar manga. Uh-huh. Och funderar just på det här valet, vad man ska göra med livet. Skulle du sälja in det här yrket till dem?
Kan de förvänta sig läsa massa manga hela dagen sen?
Precis.
Nej, inte hela dagen, men manga är bra på det sättet, för det är ganska snabbläst.
Mm.
Jämfört med om man skulle läsa tjocka tegelstenar. Men ja, det är väl ett bra yrke som många andra.
Som man klarar sig med sina meriter där, om man säger att man gillar manga. Eller skulle folk liksom, ja, vad gör du här?
Nej, men då blir man ju barn- och ungdomsbibliotekarie och får jobba med att få in de unga vuxna till bibliotek.
Förresten, har ni någon klädkod på biblioteket? Får man klä sig så här häftigt som ungdomarna gör idag?
Just det. Ja. Sådana gothic lolitas.
Kan en gothic lolita sitta på biblioteket och låna ut kläder?
Jag tror att vissa skulle höja ögonbryn, men jag skulle gärna se det.
Ja, det
väldigt roligt.
Väldigt kul faktiskt, en liten 70-tals fransk maiden som går omkring och ställer ordning i böckerna.
Nej, men enda klädkod som jag vet, att jag har väl inte allt för korta shorts på mig. Men...
Ja, varför inte?
Inga speedos.
Nej, det är inte, jag vet inte. Det har jag försökt, men jag brukar se ut så här, liksom någon hip t-shirt eller hipp. Och...
ganska avslappnad, men ja. Fin.
Funkar bra. Ska vi ställa en sista fråga och låta Daniel här tipsa en manga till våra lyssnare? Eller har du några frågor till, Kajfa?
Det är inga så här på raka arm, utan vi kan ha den här episka frågan om vad du tror om manga Sverige. Nu har vi lyckats få ut en svensk manga. Och, vi har ju många kollegor som håller på. Hur tror du det ser ut för framtiden där, att manga Sverige? Hur kommer den se ut? Kommer förlagen våga satsa? Är det tid för det?
Jag tror att vi kommer få se mera manga på riktiga förlag. Alltså svensk producerad manga. Och då kanske lite mindre översatt också. För jag tror... Men så tror många bibliotek tänker också. Ska jag köpa den boken eller den? Men den är utgiven av en svensk författare. Då tar vi den istället.
Ja, men det är bra att vara lite solidarisk också, tycker jag.
Mm, så det tror jag absolut. Sen är det ju klart att det beror mycket på innehåll. Alltså är det bra eller är det inte bra, så är det ju. Men det spelar ingen roll om det sitter tusentals svenska manga. Människor, har de ingenting att säga, så är det kört i alla fall.
Ja, då ska man vara glad när man går till biblioteket och ser sin bok där, helt enkelt.
Precis, då har man blivit
utvald.
Nej, men jag tror absolut att vi kommer få se mer manga. Jag tror vi kommer få se mer serier överhuvudtaget. Jag tycker att det har... Alltså visst, det finns mycket fördomar, men jag tycker ändå att de har släppts.
Ja, jag känner också att det serier är på frammarsch nu. Inte bara manga, utan svenska serier överhuvudtaget börjar sträcka sig utomlands också och vinna lite mark.
Ja, det var länge sedan jag hörde... Nej, har du ingen riktig bok på din rekommendationsnurra?
Ja, det är skönt att slippa höra.
Det har jag hört precis när jag började, men det... Eller så har de gett upp. Det har jag väl för sig. Jag har andra böcker också där, men...
Men känner du, eller håller du koll på några andra svenska mangatecknare och sånt?
Ja, nu har jag varit och shoppat loss lite grann. Nej, men försöka hålla mig ajour någorlunda, men det är inte så himla lätt.
Hinner du läsa andra bloggar och sånt också? Serieskapar bloggar eller hänga på serieforum och sånt?
Jag hänger inte mycket på forum. Jag känner mig lite gammal. Men mycket andra bloggar och hemsidor och kollar på.
Ja, så du håller dig uppdaterad?
Jag försöker. Jag var inne på er blogg i morse.
Oj, då får vi se till att blogga lite ofta.
Ja, exakt.
Ja, vi försöker. Det är så mycket att göra med allting. Och det är bara Josh som tar sig tiden.
Hemsidan.
Och hjälpa till lite mer, men ja. Mm. Det här är ett litet projekt som vi hoppas att folk ska kunna gilla ändå. Ja, vill du rekommendera en manga nu då?
Ja, dels är det ju så uppeggat att rekommendera Kickoff, för den är bra. Jag törs inte säga annat, men jag tycker så på riktigt. Men om man ska ta någonting annat på svenska, så tycker jag Death Note är det bästa jag läst på svenska hittills, förutom Kickoff.
Mm. Tack så mycket. Ja.
Och annars är jag ju väldigt förtjust i just den här brödbakningsmangan, Japan heter den.
Ja.
Och Iron Vokian tycker jag också mycket om.
Finns de att få tag på biblioteket? Jag vet att i alla fall Death Note nämnde du och Kickoff, men de här matlagningsmangan...
De har vi inte köpt in i Gävle än. Det finns så mycket annat kul. Jag försöker ändå att plocka lite kring olika genrer. I och för sig har jag ingen matlagning än, men det kommer.
Blir du inspirerad att laga mat själv när du läser de här matlagningsmangan?
Jag tycker jag är bättre vegetarisk sushi än sushi i restaurangerna i Gävle i alla fall.
Men du får inte smita undan för mycket det här med att rekommendera. Vad handlar den här vad sa den heter igen?
Ironwork Jan.
Vad handlar den om?
Det handlar om en ung, arrogant kock, Jan, som kommer in till... Han får jobb som kock på ett ställe och hamnar i... Han är väldigt kaxig och hamnar i konflikt med de andra kockarna där. Och ställer upp olika matlagningstävlingar och... Det är ändå manga, så det är väldigt överspelat och det är ju, de tar is och de spricker och lagar.
Matlagning på liv och död.
Ja, men verkligen, och använder motorsågar för att såga fram de här isen de liksom suger ut.
Man måste ju ta i med bildspråket.
Jag bara lyser upp här och funderar på hur hon kan använda motorsågar.
Men just det är sånt härligt överspelat. De är så gravallvarliga, tar is och de spricker verkligen.
Hur många volymer är den?
Jag har inte det i huvudet, men det är ja, långt över 30 i alla fall.
Okay, hur långt har du kommit då?
Jag har läst den väldigt sporadiskt. Jag läst volym 1 eller volym 5, volym 7.
Och det funkar då med storyn?
Ja, jag tycker jag fattar det tillräckligt.
Och den är avslutad så att den finns att få tag på.
Det gör den.
Ja. Och den andra, Japan, vi pratade lite om den tidigare.
Och det är ju lite samma om en ung man som bor i en liten by och lagar liksom väldigt häftiga brödverk. Ofta med pasta inom tio på liksom olika sätt. Och sen får han tillfälle att gå i en väldigt anrik brödskåla. Man har aldrig hört talas om. Man vet inte vad en giffel är för någonting och limpa. Vad är det?
Det ska börja med någon sån här talang men som inte vet så mycket i de här manga.
Man ska
slita honom till en diamant.
Eller man ska låta han vara som han är.
Och många av lärarna blir förvirrade, kan man säga.
Sen är det speciellt för att han har ju varma händer. Ja, så att jäsen börjar redan jäsa lite grann när han knålar på degen. Så att det är speciellt...
Vilka förutsättningar han
har. Ja, precis. Mm. Om ni har varma
händerna.
Kanske ni kan fundera på att bli bagare också. Det finns mycket att bli här i världen.
Men kul, då har vi fått två matlagningsmangar rekommenderade av manga-bibliotekarien.
Lagar du mycket mat och sånt då? Eller om det, hur kommer du att du fastnar för?
Det är väl en sak som jag gillar med manga överhuvudtaget. Att man kan ta nästan vad som helst och göra det underhållande. Som det finns en annan bra manga som heter Nogo. Hakuro Nogo.
Hikaru Nogo. Den som handlar om att spela det här brädspelet.
Ja, men precis.
Helt galet.
Jag tänker liksom om man ska göra en... För några år sedan man ska gjort en svensk serie om schack. Jättetråkigt, men kan ändå göra en spel om Go med sån otrolig...
Man lägger in lite manga-magi. Man slänger in ett spöke och jätteroliga tävlingar och jättehäftiga motståndare, så har man det.
Sen just att oavsett vad det är i manga så är det att det på liv och död är äran av att vinna.
Ja, precis.
Men är det någonting som du tror skulle kunna vara liksom så här typiskt japanskt? För där är det också väldigt mycket på liv och död, mycket ära som står i spel. Så att, är det,
tänker du på det här med samurajer som håller på och tar upp sin egen mage?
Ja, de misslyckas. Så att, ser du någon koppling där?
Jo, jag tror det här Bushidos väg som det heter.
Att det har återat att dagens mangaka var dåtidens samurajer.
Ja, nej, men Japan är ju, om jag förstått det rätt, är ett väldigt tävlingsinriktat land. Man ska lyckas väldigt ung, väldigt, liksom nå väldigt långt. Det är oerhörda krav egentligen på många som bor där. Och det var därför just som sport och matlagning funkar ganska bra, för då är det liksom redan en konflikt. Liksom,
kom på nästan den mest självklara frågan. Så här, hur skulle du beskriva manga egentligen, för någon som inte känner till det?
Ja, alltså deras manga, det är ju serier från Japan från början. Men, och det börjar bli svårt det där med alla liksom dessa word manga.
Ja, precis. Det är väldigt svårt att veta vilken term man ska
manga från Japan och... som inte är från Japan. Liksom. Men det är alltså engagerade karaktärer som är ännu mer engagerade än handlingen, som också givetvis ska vara viktig. Men liksom karaktärerna är i fokus. Till skillnad från handlingen i fokus som det var traditionellt förut. Det är manga.
Det är ungefär lite som det vi har dissekerat ner det till också.
Ja, att det är karaktärsdrivet och...
Väldigt... Det är så här lilla manga-magi som vi precis brukar kalla det för.
Det här extra go-it.
Ja, och sen också... Ja, men man slänger in någonting man inte så där genre-trogen som... Kickoff, då det är inte bara en fotbollsmanga, det är ett spöke med också.
Ja, precis, det är allt möjligt i kickoff.
Ja. Ja, men det är lite vad som helst nästan kan hända i en manga, och händer också. Västerländska säger att man också älskar det lite mer traditionsbundna på ett annat sätt. Är det en äventyrsmanga så är det en, eller äventyrserie så är det en äventyrserie.
skulle vilja rekommendera någon västerländsk serie också.
Jag blev väldigt förtjust förra året över här av Ola Skogängs Mumiens blod. Tycker jag var en mycket underhållande serie.
Ja, är det en skräckserie?
Ja, den påminner lite om amerikanska Hellboy. Så det handlar om en björn. Alltså en man som har blivit förvandlad till en björn av en farao och försöker bryta sin egen förbannelse och tar sig in i olika okulta. Han har en okult bokhandel i Gamla stan.
Oj, nej men vad roligt.
Och så kommer den polis som man brukar samarbeta med. När det dyker upp olika okulta mordgåtor så är han konsult då, den här björnen. Och Ola Skogen går också in på fall som har skett på riktigt. Alltså någon gång på 30-talet i Stockholm så var det en människa som hittades död. Och hon var lite uppkarvad och allt blod var borta. Det enda som de hittade var en sked. Med lite blod på. Det har alltså hänt på riktigt, det är ett faktum. Och utifrån det fallet så hittar Ola Skogen på, nej det är inte vampyrer, på en liten historia.
Ja, men sånt är extra roligt att läsa om.
Och Näcken dyker upp i ett annat äventyr och sådär.
Ja. Ska vi säga några avslutande ord innan vi släpper iväg dig?
Så du hinner gå och kika lite annat på spex också.
Ja, precis. Kanske inte jag säger några avslutande ord, men finns det någonting du skulle vilja säga till alla lyssnarna där ute?
Oj, nu blir jag för första gången i mitt liv mållös, känner jag. Men,
det är för att jag bollade över min mållöshet.
Nej, men så ur, ja, ur ett bibliotekarieperspektiv ska jag kunna rikta ut en sak till andra bibliotekarier. Det är allt som är en berättelse ska finnas på bibliotek. Oavsett om det är manga eller tv-spel eller skönlitteratur. Tänk lite bredare.
Ja, det var en spännande utmaning till bibliotekarierna. Så hoppas att barn och ungdomar vågar se dit lite mer och se att liksom, det är inte bara tråkigt. Och det finns faktiskt roliga saker på bibliotek också.
Vi hoppas också att fler vuxna vågar ta upp det här med manga, ta till sig och läsa och släppa in det till sig.
Ja, precis. Så att det vore kul så här, som förälder kanske gå till bibliotek, plocka upp en manga och se vad barnen håller på med här.
Ja, men just inse att serier inte bara är för barn. Det är det givetvis
precis
också.
Det är jätteviktigt.
Det finns ju serier för alla.
Men jag hoppas på den här manga-generationen nu att de inte slutar läsa serier när svårt de blir 14-15.
Jag tycker nästan att det börjar komma redan om man tänker på min generation. Mm. Jag känner ganska många, alltså kring 30 nu då, som faktiskt inte har slutat läsa serier utan vi håller på än. Och jag vet inte om vi är barnsliga eller inte, eller vuxna eller vad det är. Men jag tycker ändå att det börjar sakta, sakta komma. Nästa generation tror jag det kan bli ännu naturligare.
Ja, vi hoppas det om 20-30 år, kanske 50 år, att Sverige blir en stor serienation.
Och att du och jag kan börja teckna serier för vuxna.
Ja, men det kommer vi göra i vilket fall som.
Ja, men ja. Med det vill vi tacka Daniel Gustafsson, manga-bibliotekarien som var med oss här på Yokai Studios podcast. Tack så mycket, Daniel.
Tack själv, det var jätteroligt.
Ja, det var kul att höra.
Ja, det var intervjun där.
Väldigt bra intervju måste jag säga.
Ja, vi får tacka Daniel Gustafsson, också känd som manga-bibliotekarie.
Värt att nämna igen, det är att den här intervjun spelades in under förra årets SPX. Så att allt som vi sa under intervjun ska hända, det har redan hänt.
Precis, så att ni behöver inte springa till Gävle bibliotek och fråga när vi ska komma. Eller om ni vill så kan ni fråga ändå, så kanske vi kommer igen. Men som sagt, det var för ett år sedan. Det var ganska intressanta saker vi tog upp där.
Ja, jag tyckte det var jättekul att biblioteket var dåtidens Google.
Ja, saker och ting som man lär sig genom att fråga folk på biblioteket. Ja. Ja, och sen så över till mejlen.
Mejlfrågorna. Vi hinner ju inte läsa upp allting, men vi har plockat fram två stycken som vi vill ta fram nu. Och en av dem kommer från Mangarottan som säger: hej hej, kan inte Dora, Jen och Soja vara med lite mer på poddradion? Det är ju nästan bara Kaifa och jag som är med. Man får ju inte höra så mycket om Dora, Jen.
Det vill vi alla. Vi vill alla höra mer av Soja och Jen. Men tyvärr så fungerar så här att på grund av distansen och på grund av tekniken ibland så har vi inte alltid lika lätt att ha tillgång till dem.
Ja, för även om det låter som att Yokai Studio är en fysisk studio så sitter vi inte alla samlade tillsammans. Så att Jen till exempel som finns i Uppsala är faktiskt lite svårare att få tag på ibland. Så det är därför man hör extra lite från Jen.
Men förhoppningsvis ska vi få höra någonting från henne snart igen.
Precis. Så att om ni har några önskemål på vad ni vill höra från Söja och Jens, så maila in dem, så ska vi se till att det blir verklighet.
Ja, men annars hälsar båda två att de är jätteglada att ni saknar deras röster.
Ja, precis. Och bara för att de inte pratar i poddradio så innebär det inte att vi inte pratar med dem. Utan vi har ju ganska daglig kontakt med både Söja och Jens och hör liksom hur det går. Så att de får ju all er feedback och de läser ju de här poddradio-mailen och sånt också. Så att de, all er info kommer även fram till dem. Det är bara att de kommer inte tillbaka igen.
Men som sagt,
maila vad ni vill höra från Söja och Jens, om ni vill höra dem sjunga. Eller om ni vill höra dem reflektera lite grann över deras bilder, eller om de pratar om fram, eller vad som helst. Maila, det här är en av de bästa sakerna med att de inte sitter här, att vi kan lova bort dem till nästa
gång. Det här var intressant. Jag hoppas säkert att det kommer roliga mejl som ber dem göra tokiga saker.
Precis, om ni vill höra kanske kick-off radioteater framfört av Söja och Jens.
Oh, wow. Okay.
Varför inte? Ni får bestämma.
Nästa mejl då kommer från Minachi som säger: på senaste tiden så har jag haft väldigt svårt att fixa mina deadlines när det kommer till sidor per vecka. Har ni några tips på hur man kan strukturera eller motivera sig själv till att fixa deadlinen bättre?
Det här är också ett ämne som vi vill prata om som
tecknartips.
Som tecknartips. Mm. Det här är någonting, det är en väldigt bra fråga till någonting som väldigt många tecknare har problem med ibland.
Just det här då, det är lite skillnad på vilket stadium man befinner sig i. Om man är relativt ny som tecknare så skulle jag rekommendera att för att motivera sig själv så försök jobba med serier mot typ tävlingsdeadlines. Leta upp alla tävlingar ni hittar. Strunta i att era serier kanske inte matchar in i deras beskrivning.
Ta vad som helst och bara gör
det och skicka iväg det. För att varje färdig serie är ju en portfolio man kan visa upp. Och sen när man har en tävling så blir det som en slags morot att verkligen driva fram det.
Där är det verkligen en deadline man inte får lov att missa, så missar man i tävlingen.
Precis, för men att det var lite grann så jag började. Jag hade också väldigt svårt att motivera mig, så då tävlade jag en massa istället. Men du har ju lite andra tips till de som har kanske kommit en bit längre.
Ja, alltså egentligen det bästa tipset är: missa inga deadlines. Precis. Och man, det här är så här liksom att man missar många deadlines. Att man så här, då blir man väldigt lätt förslappad. Man hamnar i en negativ fas. Att deadlines egentligen inte betyder någonting.
Ja, det är klart. Om det börjar bli som en ovana.
Precis.
Så har man liksom accepterat att det är okej att jag blir sen till en deadline. Jag har gjort det förra gången.
Och precis, och jag klarar mig ändå. Ja. Det är ingen som brydde sig. Och då blir det lätt att man skjuter på det. Man skjuter på det. Och då liksom, det är ingenting bra. Så att försök att ta alla deadlines, om det är för en själv eller för tävlingar eller
för faktiska uppdrag.
För faktiska uppdrag så går du väldigt oftast inte att missa det.
Nej.
Och då får man oftast själv och oftast ska man gå till tryck och allt sådär. Så det betyder väldigt mycket. Så att om man väl jobbar med sig själv med väldigt slappa deadlines och sen när man plötsligt får en riktig kund och inte kan hålla deadlines, då blir det väldigt jobbigt. Som vi var nafsa lite grann på, så är det ju svårt sen till exempel om man ska göra en illustration till en tidning som ska tryckas den här dagen. Det är så många led som den här bilden måste gå igenom.
Precis.
Många så här fram och tillbaka som kanske inte gillar första skissen och sånt. Så att det är viktigt att man faktiskt gör det i tid. Men om man då missar många deadlines så börjar man så göra lite grann som Minotti och fundera på, okej, vad gör jag för fel? Det är någonting väldigt viktigt. Och det här är då liksom ett annat bra tips. Det kanske inte är deadlinen som är fel. Utan det kanske är att ni har för mycket till varje deadline.
Jaha.
Så att om man missar då, märker att man missar mycket deadlines. Mm. Så ta tillbaka några steg och börja om från början. För det här är lite som att träna en hund. Eller som att, att man måste så här, ha positiv känsla till det här med feedback. Det ska kännas bra. Man ska känna liksom att man är liksom, man klarar det. Ja, jag klarar det här deadline.
Du menar att man ska bygga upp
förtroendet för sig själv.
Det här språnget mot deadline igen.
Yes, precis. Så att till en början med så liksom är det viktigt att man klarar en deadline.
Mm.
Och då är det kanske inte lika viktigt med vad det är för deadline. Utan man kanske bara ska sänka kraven helt enkelt.
Mm.
Så att man klarar det.
Så att man bygger upp det här
igen. Så man bygger upp det här att man kan klara det. Och då liksom, till exempel att första deadlinen är att jag ska komma på en namn till min karaktär. Det är ganska enkelt. Det kan man klara.
Det låter enkelt.
Det tar säkert. Man kan inte ändra på det. Men så att man klarar det. Mm. Och sen nästa deadline är kanske, okej, jag skissar på designen på honom.
Ja.
Det som är ganska kul så att man verkligen kommer igång och klarar deadline sen.
Mm.
Så man jobbar vid sådär. Och om man då en viktig sak är att man verkligen tänker för det här med deadlinesen. Vad är det i någonting egentligen? Det är att det är någonting man måste klara på en viss tid. Och då får man också sätta realistiska deadlines.
Mm, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. För det som har varit fel många gånger tidigare, alltså när man har lärt sig på vägen, det är att ja, men jag kan jobba väldigt snabbt. Jag kan jobba dag och natt. Och jag kan hinna till den deadline. För jag vill verkligen visa att jag kan jobba snabbt. Men i längden så är det
så kanske... Är det inte realistiskt. Precis. Man tänker så här, okej, jag kan göra 2 sidor per timme. Alltså på en dag så hinner jag 48 sidor. Men det här ska vara klart på 50 sidor. Ja, men 2 dagar.
Ja,
det är inte realistiskt.
Och pusha det till sin extrem.
Precis, för man får inte glömma bort det här som tecknat. Eller jag vet inte hur ni har det, men man har kanske jobb vid sidan om. Man har kanske skola. Man har kanske kompisar man måste träffa. Precis. Man måste äta, man måste sova, man måste bajsa, man måste duscha. Allt sånt där små saker, det tar tid.
Nej, för även om tecknandet är kul och viktigt ibland så får du inte vara allt, utan man måste ha annat vid sidan om också.
Självklart så får man ju verkligen sortera, så att har man en tight deadline så kan man gå ut och ta en fika med kompisar.
Nej, det vore ju lite dumt.
Nej, precis. Men samtidigt så, innan ni sätter upp en deadline så kan ni också planera in det i deadlinen. Att okej, jag ska gå och träffa så här många kompisar, den här kompisen fyller år, den här kompisen ska jag fika med, jag måste sova så här många timmar, och ungefär 3 timmar om dagen försvinner för att jag gör andra saker. Tittar på tv, följer tv-program, spelar spel, läser bok, åker buss. Sån tid får man också räkna med in i deadlinen. Och sen när man har en rimlig deadline som känns bra, lägg på 1 eller 2 dagar, eller om inte det dubbla.
Ja, för det var faktiskt en väldigt vis man, en tecknare som jag ser upp till, som har gett mig det här tipset att ta dig en vecka för att göra klart det här uppdraget, dubbla tiden, så att framförallt för att ge dig själv lite tidsfrist i huvudet.
Precis, lite marginal.
För lite marginaler.
Man kan ju inte alltid leverera, även om man skulle vilja. Så ibland så sitter man där med en artistblock eller vad som helst.
Ja, precis. Och dessutom så, när man jobbar som frilansartist så är det väldigt vanligt att...
Att någonting annat kommer emellan.
Ja, för vi i studion har alltid 5 till 6 trådar i luften hela tiden. Olika uppdrag som håller på och rycker och drar i. Och det är väldigt svårt att planera in tiden för att sitta och jobba med dem om inte man har marginaler för varje uppdrag. Mm. Så det vi rekommenderar är ju just att ge dig själv också en marginal om du inte har någon fysisk person som ger dig en deadline.
Precis. Och så sitter några nu där ute och tänker så, jag är en sista minuten människa. Får jag 2 veckor så gör jag det sista minuten ändå. Men då kan man sätta en liten egen milestone i mitten. Så att säga, så att man har en liten egen mini-deadline. Så att man sätter sin egen mini-deadline kanske 1 eller 2 dagar innan den riktiga deadline. Mm. Så att man får tid, jag är klar, låter det ligga en dag, kommer tillbaka och tittar på den. Det behöver ändras lite grann. Så att man liksom ser den igen med friska ögon, uppiggade, så att liksom man får lite tid. Så att om man nu som sagt är en sista minuten människa, så sätt en tajtare deadline.
Det tycker jag låter bra.
Ja, eller har du mer?
Jag har ytterligare ett tips för den som har jobbat för mycket och sen fastnar i sina deadlines. Det är en sån här nedåtgående spiral som du säger. Och det här tipset är, till skillnad från att sätta deadlines, det är om det är dina egna grejer, om du kan, ta ett steg bort från det. Gör någonting annat, ge dig själv lite tid att slappna av. Och, för det kanske är så att du har försökt sätta deadlines till dig själv många gånger. Du har verkligen försökt och kämpat. Du har kunnat springa alla de här milen tidigare och liksom komma i mål. Men just den här perioden förstår du inte varför hur du än stångar, kommer inte fram.
Det kan vara ett tecken på utbrändhet eller på väg till utbrändhet.
Precis.
Så att jag säger det också, som det är väldigt viktigt att om man märker det, att man gång på gång, man fattar inte vad som är fel. Jag har ju klarat deadlines tidigare, det är inte något problem. Men varför klarar jag inte det nu? Och då är det jättebra tips. Liksom bara ta 2-3 dagar, en vecka. Och bara gör någonting annat. Så att du samlar, så du laddar dina batterier. Sov, titta på tv. Gör saker som inspirerar dig. För att om man än tecknar och brinner för det. Mm. Så genom att göra andra saker och ting så inser man, shit, det här var jättekul. Jag fick inspiration till att göra min serie nu.
Yeah.
Genom att titta på film, gå ut och sparka fotboll, prata med en kompis. Se sommaren helt enkelt som är på väg. Och lite sånt, så att du får man upp den här glöden igen. För, nu, det här var jättekul, men jag vill bara hem och teckna nu.
Ja, precis. För ingen tecknare kan teckna bra historier genom att inte gå och uppleva saker. Precis. Man måste ut också.
Precis. Så att det, oftast, när vi jobbar så är det ju, våra serier är en del av det vi har upplevt.
Ja, det finns alltid några bitar av oss själva där, även om det inte är oss, precis, såklart.
Men det inspireras till serien.
Mm.
Så jag tror det är samma sak för väldigt många tecknare.
Ja.
Det är svårt att rita av Paris om man inte har varit i Paris och känner till det här små gosigheter. Det är svårt att rita en fin sommarbild när man sitter nere i källaren på vintern. Men självklart går det. För att har man varit med om det så kan man ju. Men som sagt, ta lite lugnt, ge dig själv lite tid. Ska vi sammanfatta tipsen lite snabbt så att...
Ja, gör det.
Och ska jag göra det?
Ska jag göra det?
Okej, vi kan försöka tillsammans. Sätt realistiska deadline.
Ge dig marginaler.
Ge dig marginaler. Har man kört fast så ta en liten paus från det.
Ja, och misstänker du att istället så att du är lite blat, så sätt snabbare deadlines för att bygga upp dig själv lite grann. Mm. Det viktiga är att bygga upp en positiv jobb mot ett deadline, helt precis. Enkelt. Bryta den här negativa nedåtspiralen.
Att man sänker kraven på deadlines.
Mm.
Det var väl de fem?
Yes.
Yes, jag hoppas det hjälper. Och,
ja, och det var faktiskt väldigt bra fråga från Minachi. Så om någon annan därefter känner att ni har andra frågor om som ni vill ha tecknarhjälp eller tecknartips om, så får ni jättegärna mejla in till podcast@yokaistudio.com. Och ni får jättegärna mejla för andra saker också. Ni måste inte ställa frågor utan bara hälsa oss och så. Som till exempel det Kathy jag gjorde. Kathy jag mejlade in och skrev ni borde göra fler spel. Helt kort och gott.
Och jag kan lika kort svar. Ja, det borde vi. Men tyvärr så tar ju spelen väldigt lång tid att göra, och det är lite grann samma problem där som i bokbranschen, att för att få ut pengar utav spel så måste man ha en förläggare eller ett förlag som backar upp en. Och det tar också ganska lång tid att hitta sådana och kan jobba med dealsen.
Ja, för vi i studion, vi är ju tecknare, och för att göra spel så behöver man programmerare, och så vill man gärna att det säljer, så då vill man ju gärna ha folk som marknadsför det också. Men det här är lite utanför studion, men du jobbar ju egentligen med spel. Du är ju spelgrafiker på andra företag. Så att...
Precis, så att absolut, jag gör spel hela tiden. Studion gör vi så gott som möjligt.
Ja, men vem vet, det kanske kommer fler spel i framtiden.
Precis, vi har många spelidéer, så att det är det inte brist om. Så att är ni en programmerare som vill jobba gratis, eller är ett förlag som har massa pengar och vill satsa på det, så hör av er.
Precis, anledningen till att vi frågar er om ni vill jobba gratis är inte för att vi är snåla, utan det är för att
det finns inga pengar.
Finns inga pengar.
I början.
Exakt. Nåväl, då har vi kommit till snart slutet av poddavsnittet.
Ja, två grejer kvar.
Två grejer kvar, och en av dem är att vi ska avslöja vinnaren som ska få Fredrik Strömbergs bok.
Kan vi få en trumvirvel?
Okej, och vinnaren är Malin B! Grattis Malin, och boken ska ha skickats till dig, du borde ha fått.
Ja.
Om inget annat så får jag höra av dig.
Precis.
Och vi får...
Var kom hon från? Stod det? Var det Dalarna? Borlänge.
Det ligger väl i Dalarna?
Ja,
ja, det gör det.
Ja, precis. Det är vi...
så jättedålig koll på geografi.
Ja, jag också. Så ja. Att, om det nu är så att Borlänge inte ligger i Dalarna så klipper vi bort det här.
Great. Och den sista grejen är att vi vill ge en liten försmak, inte försmak, men berätta om vad som händer,
vad som händer i nästa episode. Precis.
Exakt, och då har vi ju såklart en ny intervju med en ny spännande person i svenska mangabranschen som ni ska få lyssna på.
Vem det är? Det är lite hemligt.
Det är lite hemligt, ja.
Men också nästa gång så kommer vi också prata lite grann om hur man tar betalt.
Som tecknare.
Illustratör, tecknare, serieskapare.
Vad man ska tänka på.
Vad man ska tänka på. Och lite grann riktlinjer helt enkelt. Så att om ni har några frågor om det, liksom man känner, oh det här var jättebra. Så det här undrar jag över. Så bara skicka ett mejl på det här ämnet.
Ja,
så kommer vi ta det som nästa diskussionämne eller nästa... månadsfråga eller tecknartips eller vad som
helst. Förhoppningsvis kommer det vara väldigt matnyttigt för många tecknare.
Mm, precis, så det här har ni någonting att se fram emot. Så nästa podcast så är det en intervju och förhoppningsvis en liten recap på hur det gick i Portugal.
Semester.
Och även då hur man tar betalt. Vad man
ska tänka. Så många frågor ni kan.
Ja, det var väl allt för denna gång.
Ja, vi får tacka så mycket för oss. Tack för att ni lyssnade.
Ja, okej, okay, för Josh.
Over and out.